En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, hallå där. Välkomna ska ni vara till Hockeymorgon den 17 april. Vi är ju mitt uppe i brinnande slutspel där lågan har slocknat för två gäng. Det är ju Luleå och Växjö som har fått kasta in handduken och nu ska Lemattpokalen delas ut till antingen Skellefteå eller till Rögle som är i final. Hockeyallsvenska finalen är också igång. Ett lag ska upp till SHL. Det är antingen Björklöven eller Karlskoga. Björklöven leder med 1-0 där. Och en förening som kan förknippas med både Lemattpokalen och med den hockeyallsvenska finalen, det är ju mästarna Djurgården. Och hur mår de egentligen? Vart är de på väg? Och när blir de mästare igen? De frågorna kan Johanna och Heino kan garanterat fundera kring, analysera kring. Men svara på dem, det gör bäst den sportsliga ansvarige i Djurgården, Niklas Wikegård, som är här i studion. God morgon!
God morgon!
God morgon, hur mår du?
Den där påan satt bra.
Ja, hur är det? Jag tycker det. Vad kul, den var lite lång bara. Så att jag tänkte, hur mycket programtid har vi kvar?
Slutet där. Nej, men det är bra. Jag åkte taxi hit. Det var ju Heino som bokade, men jag bor ju här borta på Gärdet. Så jag hade kunnat gått hit när jag tänkte. Liksom. Jag trodde den höll till på ett annat ställe.
Stjärnor ska behandlas.
Jag tänkte ju på det just, att alltså, som djurgårdare så vill man inte beblanda sig med gnagare. Nu är det intryckt här mellan två AIK-are. Och dessutom så har det gått och blivit stadsrotta som oss andra är.
Ja.
Men
det här, Östermalm fortfarande, eller här, Vasastan kanske?
Ja.
Eller vad gränsen och sådär. Nej, men det är bra. Alla ska få vara med. Alla får pris. Även AIK-arna.
Får hålla god ton här inne.
Vi får göra det, ja. Det är 60 minuter plus tillägg då. Ja, precis. Hålla lite god ton.
Så du är AIK alltså?
Det stämmer bra.
Okej.
Ja, 9 säsonger där.
Alltså, du har ju blivit det.
Ja, jag kommer ju från Leksand, ska ju sägas. Så att... fostrade Leksand men blev gnagare.
Bra. Då är det med en sak. Vi ska prata Djurgården idag ju.
Ja.
Mycket Djurgården. Säsongen, bygget framöver, vad som väntar när ni egentligen ska bli mästare igen. Men det är ju en nyhet som kom precis nu, va?
Ja, alltså exakt så är det. Jag kom igen i Djurgården för 2,5 år sedan ganska precis, tror jag. Ungefär. TV4 tycker vi inte om att man säger det, men sista halvåret på fyran så dubbeljobbar man lite grann. Jag tror att den stora skillnaden mellan att vara ett allsvenskt lag och ett bra SHL-lag över tid är att man har en stark organisation, att man har många duktiga människor som driver på olika håll och kanter. Oftast blir man ju väldigt smal och det hinner man inte med och då blir det, det blir inte samma kvalitet på sakerna helt enkelt. Så min uppgift när jag kom in, det var ju såklart att tillsammans med de duktiga människor som fanns, men också fortsätta utveckla organisationen. Och en kille som heter Marcus De Boje, som ni alla känner till. Hans pappa Krippa spelar många säsonger i Djurgården. Jätteduktig person i grund och botten. Målvakt från början. Han tog en sväng ute i hockeyvärlden och sen så gick han en utbildning i Halmstad genom kallas manager, sportdelsutbildning och så vidare. Sen byggde han ju tillsammans med Mats Börjel och William Garpelöv så la mycket energi på Tyresö Hanviken. Jag kommer snart till vad jag ska säga här. En stund. Och var med för 2 år sedan redan i vår rekryteringsdel. Jätteambitiös person, Marcus. Och sen då i år han varit min högra hand. Och jobbat stenhårt och jättenära herrlagsledarna och herrlagstruppen. Och gjort, tycker jag, ett fantastiskt jobb. Och i takt med att Djurgården får lite större möjligheter så vill vi trycka fram de här killarna som är duktiga eller människor som är bra. Så att det är naturligt att han då kliver in och blir sportchef för herrlaget från och med några veckor sedan, kan man väl egentligen säga. Men vi är officiellt från och med idag. Så att det känns jättebra. Så att han blir den som är chef över herrlaget. Och jag tar liksom, när jag kom in så fick jag i min arbetsbeskrivning att jag skulle vara ansvarig för herrlag, juniorlag, ungdomssidan och tjejerna. Det är en ganska mastig del att ratta, även om det finns många duktiga människor runt omkring. Så då får jag helt enkelt bara jobba med den här GM-rollen eller den övergripande rollen helt enkelt. Och jobba med beteenden och saker som jag bestämt och se till att det görs. Marcus herrlag, Jonas Jansson juniorlag, Filip ungdomssidan och sen en ny kille som heter Johannes Strömberg som tar över damlag, damjuniorer och hela vägen till flicksidan. Djurgården är ju den enda lag, föreningen i Sverige som har full skala tror jag på tjejsidan. Så att då börjar hända grejer. Så Mackan De Boje tar över sportchefsrollen för herrarna från och med idag.
Men du har övergripande ansvar då. Och när det kommer till rekrytering utav spelare till här laget, är det du eller Marcus som kommer ta det.
Marcus driver den bollen och sen så passar det in i mig. Sen har vi ju en rekryteringsdel också då, där Jonas Tegner sitter med en våran analytiker som bor ute i Grillby. En jättehärlig kille. Och sen så har vi också en kille som heter Magnus Velin som har jobbat som scout och T-puckstränare i J18-del. Han är också med i den delen. Han är alltså heltidsanställd scout numera och finns till exempel på J18 VM här och såna grejer. Så att vi är börjar få till den här organisationen som känns liksom lite mer kraftfull i Djurgården, om man säger så.
Ja.
Där är vi.
Ja. Mm. Spännande.
Är ni förvånade?
Överraskade kanske? Överraskade.
Ja, med intressant setup ändå. Mm. Det känns som att liksom, människor utvecklas och frodas när man får en roll och ett förtroende. Liksom. Så det låter ju verkligen bra. Men vad skulle du säga då? Du är ändå högst involverad i årets lagbygge och liksom lagbygget som gick upp. Vad är du mest nöjd med som du vill behålla sig till roller? Och vad behöver ni komplettera med för att ta nästa steg?
Wow, stor fråga. Ja. Men jag är nog nöjd med jobbet som gjordes förra året i maj, juni, juli. Det är väl första delen. Just med Marcus Duboye, Kimby, Honken, alla ledare var ju med det där. Och när man går upp i SHL så hamnar man längst bak i kön. Det är alltid som så. Det är de topplagen som Frölunda, Skellefteå med flera som väljer först. De väljer redan i september, oktober vad som händer nästa säsong. Och sen har vi de lagen som är involverade i någon typ av nedflyttningstrid i SHL. De väljer efter det. Och sen så kommer nykomlingen som väljer efter det. Så att det jobbet som gjordes där, att vi lyckades signa Magnus Hellberg som är vår absolut viktigaste, vår högsta prioritet. Vi kan inte gå till SHL och ha en målvakt som är medel eller till och med under medel, utan vi måste ju ha den viktigaste spelaren i laget, det är Hellberg. Så han var den vi nöp tidigast. Och sen därifrån sätta pusselbitar i med ett, tycker vi, ett ganska bra försvarsspel. Vi hade lite tur också att Jakob Josefsson sa att jag vill spela. Så vi får in en center som visserligen gick sönder i sin armbåge halvvägs in i säsongen. Men jobbet vi gör med att liksom på något sätt sätta hur ska vi se ut? Vilka vill vi vara i en säsong som handlar väldigt mycket om att, vad ska jag säga, hänga kvar. Punkt. Se till att vi i SHL är ju en jättetuff liga. Det är inte tufft de första 10 omgångarna. De är framförallt tufft de sista 25-30 omgångarna. Så att jag tycker det vi fick ihop i en vecka innan vi gick på is så saknade vi en hel första kedja. Så att liksom jobbet som görs under juli månad när marknaden öppnar sig i Nordamerika som Marcus Duboye och jag och coacherna gjorde, den tycker jag vi satt rätt bra med Snively, Hudon, Emilio Pettersen och lite andra. Så att ganska bra. Men det jag är mest nöjd med, det är liksom hur vi lyckas hålla i allting, hur laget orkar hålla i, hur truppen höll i 10-2 mot 11-2 mot Frölunda, studsade tillbaka. Liksom den karaktär som byggdes omklädningsrummet vecka efter vecka tycker jag var väldigt, väldigt imponerande, både från spelare och ledare. För det är lätt hänt när man kommer in och börjar förlora matcher och börjar ändra på saker och ting. Att man ska spela på ett annat sätt, att man ska dra ner på längden på isträningar, att man ska dra bort fysträningar och man ska liksom börja sådär. Men vi höll i allting. Laget höll i, ledarna höll i, de höll i tillsammans och gjorde det väldigt, väldigt bra tycker jag. Mm. Det är jag mest nöjd med.
Mm. Jag vill gärna komma tillbaka till årets säsong, men om man bara inleder där du tog över inför fjolårets säsong när ni gick upp till SHL första året då ju. Hur mycket kom du in och satte liksom din prägel på hur man bygger ett lag? Alltså en jämförelse som alltså Bill Guerin, när han byggde sitt gäng i USA nu, som han OS-guld, så var det så här, han var kritiserad, han lämnade många stjärnor hemma, guld, hyllad, hade han rykt mot Sverige, då hade han blivit sågad vid anklarna. Och du, alltså, ni byggde ändå kring spelare som Thoresen, Klasen var med, Dick Axelsson första året, och det blev kritiserat inledningsvis, men det bar ju, alltså, det bar ju hela vägen till SHL.
Nej, men jag tror att jag är min fjärde sväng i Djurgården. Så att jag har ju, känner ju till det där som 80-tals-DNA och 90-tals-DNA och min sista sväng där innan nu då, 2002-2005, liksom vad som fanns i Djurgården då. Så att sen utvecklades ju saker och ting. Men Djurgården är ju Djurgården och vissa beteenden hade försvunnit i föreningen. Så att då försökte vi plocka tillbaka det. Och då var ju först och främst Robban Kimby, Honken, Patrik Andersson väldigt viktiga. Robban Kimby är den som har varit ansvarig i omklädningsrummet. Det är han som har drivit varje dag tillsammans med spelarna och ja, de andra ledarna, men framförallt Kimby. Och sen hade vi turen då att en sån person som Thoresen räcker upp handen och säger att han vill vara med. Då får du automatiskt ett antal såna ingredienser som funkar. Och sen när Dicken ville spela, då känner man då vid skickligheten, kaxigheten, för det är den typen av ingredienser en sån person får med. Klasen, Dicken, några till. Men det som la grunden till den, den det uppflyttet egentligen. Det var ju precis samma sak som i år. Man höll i det man gjorde. Vi låg ju tror jag 14 eller 16 poäng bakom Björklöven efter 15 matcher och sånt där.
Just det. Mm.
Så att liksom inte börja gnugga med någonting, utan dagarna ser likadana ut. Utan man liksom utvärderar varje dag. Är det här någonting? Det vi gör just nu leder det till att vi blir bättre. Varenda, liksom, vända liten sak. Om vi fortsätter att göra det här, kommer vi bli bättre? Kommer våra juniorer utvecklas? Kommer vårt spel utvecklas och så vidare? Och håller man i det varje dag, precis som man gjort i år, som man gjorde i fjol, ja, men då har man någon god möjlighet liksom att lyckas i slutändan. Det svåra är liksom att stå emot, för att alltså, ni har ju varit inom den här branschen också, eller idrotten, det är ju ingen, alltså att vara motståndskraftig till det man har bestämt, det är ju liksom det viktigaste tycker jag. Om man inte är motståndskraftig utan börjar vingla, då börjar det sakta med säkert då. Sen betyder det inte att man ska in i döden göra saker och ting. Men om man har bestämt någonting, då gör man det tills man bestämmer någonting annat. Ja. Det är väldigt viktigt. Och det tycker jag att ledarteamet och spelarna var väldigt, väldigt bra. Det är en av nycklarna till att vi gick upp i SHL och att vi orkar hålla kvar. Trots att långa perioder har varit kämpigt. Och det är ju det som är grejen. Det är därför jag är inne i den här branschen. För jag tycker om när det är kämpigt. Mm. Jag tycker om när det är liksom, fan, vinna alla matcher som vi gjorde i början. Det är ju kul. Men det är ju då man oroar sig för att nu kommer det gå åt helvete snart. Och det gör det ju. Förr eller senare. Och då är det liksom, då får man ju vara rustad för det liksom, att okej, bra, nu är vi här. Vad gör vi nu? Samma sak idag igen.
Det där är ju sjukt intressant ju. Nu vill jag komma in här nu.
Ja. Nej, men jag tänkte bara, du pratade om DNA och beteenden. Mm. Och vi hade Tjomme här på länk i måndags var det. Mm. Och han pratade om att Leksands IF måste gå ifrån att sätta födelseorten och eller att man är leksingar först. Mm. Men Djurgården har ju så himla stark kultur ändå, alltså i Ankaminer och så vidare. Hur mycket hänger ni upp det på att man måste liksom värna klubbens historia och liksom underkasta sig, respektera det och bete sig som en djurgårdare då, jämfört med någonting annat?
Nej, men det är också en bra fråga. Fan, du får ta ryggen snart. Nej, men det är ju, det har ju funnits någon Stockholms stolthet och nu spelas ju väldigt mycket av, är det 16 000 som spelar hockey i Stockholm tror jag ungefär. Det är väl 23, 24, 25 % av svensk hockey. Så att då blir det mycket att vi behöver inte gå utanför vårt upptagningsområde så mycket, utan vi kan hitta spelare som är duktiga här som växer in eller äldre spelare. Och jag tror det finns en 60-70 SHL-spelare som är stockholmare ute i övriga SHL-klubbar också då. Så att det finns ju mycket stockholmare och de är ju präglade på ett speciellt. Är man Kristoffer Hein och Lindberg så är man ju på ett visst sätt. För att man är lite sådana här gas- och tunnelbaneunge som kommer därifrån. Som har en speciell armbåge. Ja, men så är det ju. Punkt liksom. Ja. För- och nackdelar. Så att det, jag tror att det är mera Stockholm. Allt vad det innebär mot andra städer. Det finns en tycker jag, ett charmigt Stockholms, jag tänkte nästan säga hat. Men att tycka illa om Stockholm. Vilket bygger någon internt hos oss och hos andra Stockholmsklubbar också då. Och det är väl så det ska vara. Däremot ska man vilja säga så här att vi mästarna som Djurgården har sagt alla år, det är ju fint, men vi vill ju hellre vara bästa mästarna. Ja. Vi vill ju liksom inte, men mästarna, vi har inte tagit SM-guld på 20 år någonting, och för oss är det viktigt istället att fortsätta utvecklas och bli bättre och bättre och bättre och bättre på alla saker vi gör. Mm. Marcus de Boy är en del av det hela, för han är jätteskicklig. Och då vinner man till sist. Men att vinna är inget mål, utan att bli bättre är det som är målet, om du hänger med vad jag menar. Mm. Liksom, det är det som är hela grejen. Ni gör en bra show här, till nästa gång så känner man fan, vi kan då skruva lite grann på det här. Och det är det hela, det är det som intresserar mig att vara. Och hitta en djurgårdare, det är ju liksom, han kan vara skåning eller finne eller norrbagge och så vidare. Fan, Toresen är ju norrbagge men är väldigt mycket djurgårdare. Liksom. Så att vara bästa djurgården, bästa mästarna och sen hitta människor som, vi vill sagt, vi vill jobba med bra människor. Vad är bra människor? Det är liksom, men folk tycker om att hänga med. Folk som hälsar, tackar, trevliga, plockar undan efter sig. Gör rätt för sig, det är ingen som säger till dem att träna extra gymmet, de går och träna extra gymmet ändå. Och sådana saker. Vi försöker hitta människor som liksom kan bygga det vi vill, att bli bättre.
Och då vinner man till
slut. Då vinner man till slut. Mm. Och det är det som de här duktiga klubbarna som Frölunda, Skellefteå och Växjö som gör på sitt sätt hela tiden. De är duktiga på att bli bättre. Och det är den stora grejen.
Hur mycket tar ni inspiration då? Ifrån typ Frölunda, Skellefteå, eller ska ni gå Djurgårdsvägen? Stenhårt, eller?
Nej, jag tycker man ska ta inspiration från alla. Jag tror att alltså, både högpresterande hockeylag eller högpresterande företag. Men alltså företag och personer som klarar av att vinna. Inte en gång utan vinna upprepade gånger som Skellefteå gjort, Växjö gjort, Frölunda gjort. Det är ju ruskigt imponerande alltså. Vi ser det svårt där. Så en fantastisk förening som Färjestad som vann ett SM-guld och så är det svårt igen och sådär. Och vi framförallt som har liksom studsat upp och ner hela tiden. Titta, vad gör Skellefteå? Skellefteå har ju ett antal spelare som knappt skulle kunna spela i vårt lag. Helt allvarligt. Mm. Men de får ju fantastisk utveckling på sina spelare där uppe. Och liksom omges med de här lite större och starka som tävlar, som Lindberg, Lindholm och allt vad de heter där uppe. Liksom. Så det är klart att vi tittar liksom, okej, vad gör de där för att vara så bra i sin miljö? Inte bara titta på att matrishallar och ett snyggt gym och de grejerna. Liksom, hur ser vardagen ut? Ja. Det är ju jätteimponerande tycker vi.
Mm. Ja, och det där med att hålla röd tråd. Mm. Om man tar den här säsongen nu då. Alltså den inleder jättestarkt. Mm. Men spelmässigt så är det lite röda siffror, att det underliggande statistiken visar på att ni inte är lika bra. Sen hittar ni ett bra spel, tappar lite resultat. Mm. Sen kommer JVM, ni tappar alltså juniorer som egentligen inte ska men alltså som är inte åldern inne för A-lag än eller kan lika gärna spela i juniorer.
Precis.
Hur jobbar ni i de där berg-dalbanesvängarna?
Nej, men jag tror att vi fick lite trial and error i början faktiskt. Jag håller med. Första perioden mot Skellefteå hemma tänkte vi, kommer vi ta en poäng den här säsongen? Vi hade ju inte pucken första 20 minuter. Jag tänkte bara, ja, i hela friden händer. Och så lyckas vi på något sätt med lite turmål från Jesse Ylänen på något skridsko i. Och så helt plötsligt tar vi en vinst första fighten. Och vi kommer in efteråt bara, wow. Jag sitter inte så, men jag kan tänka mig alla andra. För jag är lite, utan den där snodde vi den där trean. Sen har vi en period där vi, alltså vad har vi sen? Sen har vi Linköping borta, får en bra start tror jag den matchen. Linköping kommer tillbaka till på håret, vi lyckas vinna. Hellberg står på skallen. Mm. Sen är det Växjö borta. Här vill jag en liten tuffare match men jag kommer ihåg. Och sen är det hemmamatch mot Frölunda.
Då kommer den smälla.
Ja, 14 000 på Globen första gången vi spelar där på länge, nybyggd och sådär. Då testas ju allting. Alltså allting testas ju liksom. Okej, bra. Då har vi förlorat. Vunnit två, förlorat två. Vad ska vi nu?
Och slår Luleå.
Precis. Vad ska vi nu någonstans liksom? Och det här tycker jag att laget med Josefsson, Kryger, Hellberg, Jeppe Pettersson, alla de här lirarna är ju liksom, nu jävla kör vi. Mm. Och det som händer då är att Viggo Björk har rättet. Mm. Lill grabben där smaskar in. Svar på frågan. Jag tror att det har vi den här grundtryggheten i inte bara i laget utan i liksom ledarstaben. Allt från Christian Schumacher till Gustafsson till Kellerstam till Max till Jimmy Ölvestad. Det finns någonting i Djurgården som fungerar oavsett hur bra eller dåligt det har sett ut. Sen kan det fungera bättre och sämre men det finns det hela tiden. Det är ingenting som, det är ingenting som dör eller panikskrik som vi torskar eller vinner. Utan det är, liksom, det är samma monotona, tråkiga eller bra som hela tiden. Och det tror jag var det bra oavsett om vi förlorar. Vi förlorade, tror jag, 7 raka hemmamatcher hade vi under säsongen.
Nice.
Och då handlar det ju väldigt mycket om, men det tror jag man, en sak som jag skulle vilja passa in, jag tror att man, när man har vunnit 16 SM-guld och kallas för mästarna och så går man upp i SHL, då är man bara nykomling i 14 dagar verkar det som. Ja, men lite så. Mm. Lite så. Sen helt plötsligt bara så, då, vad fan, vi är ju nykomna hela säsongen. Vi har ju fortfarande samma laguppställning. Vi har de här killarna som var en kärna i Hockeyallsvenskan gjort det ruggigt bra. De ska fortsätta nu vara en kärna i SHL. Och så blir man bedömd på ett annat sätt. Jag tycker att det klarade de här killarna ruggigt bra. Den här perioden är Viggo, Eklund och Frondell är borta. Så har vi också otur att Hudan åker hem. Det är lite sjukdom i familjen. Tror vi har skadat på Josefsson. Vi har lite andra grejer. Men helt plötsligt blir vi en jättetunn trupp. Då får vi låna in Vio. Vi börjar hoppa med grejer, Hellberg är sjuk några dagar och sådär. Och så förlorar vi några matcher, men det är liksom, så ser en säsong ut. Och vi hade ju förberett oss för junior-VM, men kanske liksom, eftersom nästan alla som har så många juniorer måste bära på en 16-17 forwards eller backar, och vi var ju väldigt många. Men 1-3 så bara, oj vad tunn våran trupp blev. Alltså personellt liksom. Och då kände man att de där 8 matcher på junior-VM, de ligger inte bra för något lag som vill satsa på sin egen juniorverksamhet. Det är likadant, den står där 9 matcher på junior-VM. Så att det är tufft. Jag backar ner till det där. Jag känner att jag pratar länge när ni vill ställa frågan. Nej, men vi backar ner till den här dagliga grejen. Kimby kommer tidigt, Honken kommer tidigt, grabbarna kommer tidigt, det körs liksom. Och sen tittar man, hur kan vi vrida och vända på för att hitta... För 2 dagar senare i match igen, 2 dagar senare i match igen, 2 dagar senare i match igen. Det känner ni till liksom, det bara rullar. Och den tycker jag mekaniken i gruppen har varit bra. För det handlar bara om en enda sak. Den handlar om att försöka vinna matcher. Utan att tära på liksom på vardagen. Sen är det liksom Marcus och jag får titta liksom lite grann på, okej, deadline, Josefssons armbåge behövde opereras. Mm. Vad har vi då? Lite tunt. Vi har några andra småskador. Vad kan vi göra då på deadline? Det finns en hel del pengar. Ylänen, grejen också. Vi tog in fem spelare. Vi tog in Marmelin, vi tog in Holm. Vi tog in
Palve.
Vi tog in
Kylington
bra att det sa. Och så tog vi in han Norrbangen på slutet. Glöm bort vad han heter. Jättehärlig kille.
Ja, Solen.
Samuel kom in. Ja, det ser jag. Det borde man ju veta. Så fem spelare in under säsong och fem spelare ut. Så ganska stor rullians i våran trupp ändå. Mm. Och Brodin går upp till Björklöven och lite annat smått och gott sådär. Så att det händer ju en hel del. Och då är det väl liksom väldigt, väldigt varsam vilka spelare vi tar in under den här perioden också då. Och det tycker jag att gruppen hanterar bra att få in nya spelare. Gruppen hanterar bra att tappa spelare. Mm. Och det är mycket för att vi har den här kärnan som är duktiga på att ta hand om varandra. Ja. Men det var en utmaning.
Ja, verkligen. Vi ska kliva emellan här nu med en hälsning från våra samarbetspartner från Arla.
Hockeymorgon presenteras i samarbete med Arla Protein.
Vi gör ett avsnitt i samarbete med Arla Protein och den här veckan kan vi meddela att vi har en mycket rolig tävling. Vi kommer låta er vara med och tävla om två biljetter till Tough Viking som Arla Protein är huvudsponsor till och som går av stapeln 9 maj på Stockholms stadion. Och Arla Protein har ju låtit oss nu ta del av 6 startplatser till 10:30 starten. Jag och Johanna kommer att delta från Hockeymorgon och Axel och Robin kommer dessutom hänga på ifrån Fotbollsmorgon.
Och vi har fått 2 stycken till startplatser för er tittare och lyssnare att tävla om. En lycklig vinnare kommer ju få ta med sig en kompis och tävla tillsammans med oss i Hockeymorgon och Fotbollsmorgon och Arla Protein i startgrupp 10:30. Och det är också en tävling som då kommer att dokumenteras och visas upp här i efterhand.
Ja, det ser man ju fram emot, Johanna, och se dig vurpa i gyttjan.
Ja, precis. Alla andra kanske i alla fall. Men vi får väl se vem som snubblar. Det kanske blir du också.
Mm, troligt.
Själva tävlingen för att vinna biljetter kommer att ske mellan den 14 och den 16 april på Fotbollsmorgon och Hockeymorgons Instagram. Och vinnaren dras på fredag den 17 april.
Jag vill säga stort tack till Arla Protein för de här startplatserna som vi får ta del av och som ni får vara med och tävla om. Och dessutom ett tack till Arla Protein som möjliggör Hockeymorgon.
Hockeymorgon presenteras i samarbete med Arla Protein.
Ja, in och tävla så ska ni få se på nära håll då när Johanna Lagus ramlar i gyttjan. Sista dagen idag, så in och tävla nu, glöm inte det. Johanna,
ja.
Du hade några tankar du ville...
Ja, men precis. Ja, men, först och främst bra kvitto. Skönt att känna liksom, att gruppen står stark när man har hög omsättning och sådär. Mm. Men vi pratade ju en del under säsongen kring liksom, okej, JVM-spelarna är borta, man behöver få in spelare fort. Djurgården har 26 slutsålda hemmamatcher.
Precis.
Vet inte hur ekonomin mår riktigt, men det är i relation till de Swish-kampanjer som har pågått både från Djurgårdens håll och andra lag. Kan du liksom lägga ut orden lite kring ekonomin och hur liksom, vad utmaningarna och möjligheterna är för Djurgården men ett lag i SHL överhuvudtaget?
Det finns ganska goda möjligheter att driva ett SHL-lag, tycker vi i Stockholm. Det finns det, men vi är ju starkt beroende av att sälja biljetter. Det är där vi kan tjäna pengar på 3 saker egentligen. Det är tv, eller alltså reklam, biljetter som kommer att vi fyller det hela. Och sen är det väl alla kringaktiviteter som företagshockey och såna grejer. Men vi har ju lite mindre intäkter än många andra på våra fulla hus och så vidare. Det skulle vi vilja, det är gamla grejer, det vet ni om redan allt det där. Och så vidare. Så att vi har ett upptagningsområde. Vi fyller hallen tror jag 36-37 gånger. Men effekten av det hela blir inte lika stor som ute i landet. Om vi skulle ha 36 fulla Löbjörslila eller något sånt där. Men man får rätta mun efter matsäcken. Vi... För 2 år sedan tror jag var rätt kämpigt, eller vet jag att det var rätt kämpigt med ekonomin. Nu är den i balans och till och med i god balans. Men det betyder inte att, det liksom, att man kan slå sig till ro där, utan man måste fortsätta och gnugga. Och det egna kapitalet måste fortsätta att växa och man måste göra smarta grejer. Djurgården har ju också ett antal personer som är duktiga att hjälpa till runt omkring. Som stöttar föreningen med på olika sätt. Det har varit så i många, många, många år. Och tror jag likadant i vår tvillingklubb AIK och så vidare också. Eller ute i landet finns det ju som människor som stöttar. Oavsett om det är Luleå eller Linköping, vad det kan vara för dem. Men den stora utmaningen är väl liksom att kunna bedriva sin egen verksamhet. Och ta betalt för att Djurgården är en stor förening. Ta betalt för det jag sitter här nu. Istället för att pengarna går till kapitalisterna Aftonbladet, vilken nu som äger den och så vidare. Så just i framtiden tror jag Djurgården måste, eller vi kommer att behöva liksom växa som klubb och växa när det gäller media, växa när det gäller liksom ta betalt för att folk är intresserade av det vi gör. Mm. Det tror jag är det absolut viktigaste. Klubben mår bra, klubben mår väldigt bra, men samtidigt också så kan vi fortfarande inte jämföra oss alls med de här stora klubbarna som omsätter säkert 100 miljoner mer och har ett eget kapital på mycket mer än vad vi har. Så att vi måste fortsatt vara väldigt, väldigt smarta med stålarna och göra bra grejer. Det är så det ser ut för Djurgården. Swish-kampanj, det är alltid så. När det funkar som så att spelar ingen roll om det är Färjestad eller vilken klubb det är, så får du en budget av styrelsen. Du har de här kronorna att spendera på spelare. Och när den är slut, det är inte så att du säger att ni får 2 miljoner till eller 5 miljoner till, utan då säger bara, du får hitta pengar någon annanstans. Och då är det som så, då finns det ju massor med människor som är intresserade av Djurgården, och de har gått ut och gjort Swish-kampanj, som jag tyckte var jättedåligt när jag var expert, så jag tyckte liksom det var ju pajas. Men när man är där och känner att vi saknar de här pengarna till att få ett lyft eller få en buffert, kunna ta in en spelare, så då liksom, då gör man ju de grejerna. Det hoppas jag att vi kan inte, jag vet att det finns jättemånga som vill skänka pengar till Djurgården, men jag hoppas att vi kan slippa det i framtiden. Det skulle vara väldigt skönt. Men jag förstår att Brynäs eller vi eller andra klubbar gör de här grejerna. För att det handlar ju hela tiden om att tävla om att få den sista spelarna. Tävla om att få möjligheterna och så vidare. Det är ju det som är grejen. Ja. Svar på frågan. Djurgården ekonomiskt just nu mår bra.
Ja, för du sa ju att Swish-kampanjen känns lite division 1-mässiga här nu. Expert då. Har du kommit in nu i, liksom, på den här sidan igen?
Ja.
Får man insikt då i, shit, så här funkar det faktiskt? Eller?
Ja, men så är det ju. Jag förstår att när jag satt de här 18 åren som expert och satt och bubblade och tänkte, fan vad lack de ska vara på mig alla gånger. Som surrar med saker jag inte har koll på hela tiden. Och när man kommer in i det hela, för det här är ju, alltså, organismen att jobba i en förening. Det är inget företag, det är en förening med massa ideellt arbetande människor och man strider för varenda liten krona hela tiden och förutsättningar. Och framförallt man är i Stockholm, det är det. Förutsättningarna är fantastiska när det gäller spelare, men tuffare när det gäller liksom lokaliteter och sånt där. Då slåss man ju för ören hela tiden. Och när vi var i Hockeyallsvenskan så var vi ju tvungna att hitta små uspar. Och uspar är att det är väldigt många som gillar Djurgården. Mm. Och är det många som gillar Djurgården så finns förutsättningarna där ute. Mm.
Tycker du att ni fick valuta för Swish-kampanjen? Alltså i den spelaren ni tog in på den posten, liksom.
Och Samuel Solhem, ja, eller på Palme.
Nej, det var, vi hade båda, ja.
Första där var i JVM-svängen, var det?
Precis, men då var det, jag tror inte, jag ska se vilken som gick till vad. Vi hade ju, genom att vi släppte så många Berg upp till Mod och Jasylen till Örebro och så gjorde vi löst lite pengar också då. Mm. Och Swish-kampanjen är ju fin, men jag tror också att man ibland som supporter inte riktigt förstår vilka pengar man pratar om. Det är ju liksom, man tycker, då har vi 1 miljon. Jo, det räckte till 3 månadslöner eller något sånt där. Förstår man liksom, det är SHL nu för tiden har ju dragit iväg så att kostnaderna för spelarna kring de, om man ska ha väldigt, väldigt bra spelare, är enorma. Så att jag är extremt tacksam för varenda krona som har skickats in på de här kampanjerna. Jag tror jag har haft 2 sedan jag kom in. Det har hjälpt oss jättemycket, men det som var viktigast i år var att vi bytte spelare mot andra spelare. Alltså vi var ju tvungna att Ragnarsson hamnade i Helsingfors, ja då kunde vi ta in Kylington från sidan. Berg kom dit, då kunde vi ha CSO. Så det är fixande och trixande hela tiden. Så är det. Så att Swish-kampanjen är viktig, men själva rulliansen runt spelare var det som gjorde att vi hade möjlighet att ta in spelare.
Skapa bra förutsättningar. Det gjorde ni också i somras ju, när ni värvade såklart ju. Hur nöjd är du med att Magnus Hellberg kritade på för nu efter?
Jo då, nej, men Mange är ju en känt Magnus i många, många, många år. Och han och Micke Andreasson, målvaktstränaren, har ju liksom en relation så många år tillbaka. Så att det var väl inte mycket att snacka om. Vi har ju pratat med Magnus sen jag kom in i stort sett. Och det man glömmer, det är ju att pengarna i NHL är ju enorma. Pengarna i AHL har ju gått upp jättemycket också. Så att han har ju, de här killarna som är bra och spelar i American League, de är ju svåra att tampas med för oss här i SHL. Så att Mange ville spela däröver och liksom på något sätt känna att han var färdig med den delen. Det förstår jag. Och sen var det läge då med huset ute på Dalarö och familjen, barn och allt sånt där. Och sen tror jag han var attraherad att komma till Djurgården. Spela för Hovet och lite sånt där. Medan han fortfarande håller en väldigt hög nivå. Det är liksom, jag tror det som är viktigt. Oskar Lindberg i Skellefteå, han vill inte komma hem liksom och vara medioker. Han vill komma hem och avsluta bra liksom. Det är ju det som är hela nyckeln. Kommer du hem för sent, då avslöjar SHL dig som, då blir det inget bra. Punkt. Så att Magnus var väldigt tydlig från början att han var jättesugen att komma till Djurgården. Sen har han en bra lön. Punkt. Det är liksom, han var ju våran absolut viktigaste spelare förra säsongen. Och han kommer att vara viktig nästa år också.
Ja, men Heino, du hör ju fram honom som kanske är mest värdig.
Ja, han har juniorerna. Håget där.
Ja, men i hela SHL tänker jag på, har du snackat om.
Ja, absolut. Det är min MVP. Så är
det. Ja, men det är han fick ju, eller åtminstone vad jag vet att han är med och Tampa som MVP också. Alltså mest värdefulla för sitt lag. Mm. Och det är ju, och det ska väl målvakten vara egentligen. Är det inte så, då blir det svårt.
Nej, men han vann ju många matcher åt.
Absolut.
Och även juniorerna också. Jag tycker att de vikten nu i slutspelet där, när man åker mot Malmö, då tycker jag inte man såg hur dåna de här lika mycket, utan det är stommen som du pratar om. Mm. Det är Josefsson och juniorerna liksom. Mm. Det är därför jag säger att HG, det är de som håller Djurgården kvar, och Hellberg. Mm. Lite, om man generaliserar det. Mm. Hur dån på hösten och Snively. Hur hittar ni dem då? Det tycker jag är lite intressant. Just scoutingen av Hudon och Snively.
Ja, nej, men mycket referenser. Många timmar för Marcus de Boje och Tegnér och gubbarna. Massor med timmar att titta. Det går ju lätt enkelt att titta på, alltså, spelare över tid som har varit bra, som har producerat. Kontakter med de som spelar över, som är djurgårdare. Om det är Mika Zibanejad som har en relation till någon spelare som har spelat i Rangers eller vad det kan vara för något. Så det är hundratals eller mer än hundratals samtal för att liksom någonstans komma fram till att det här är en kille. Inte bara att han gör poäng, utan det är en bra lirare. Han liksom, Charles Hudon var ju kapten i Montreal för den fransktalande delen, den korta tiden var där och så vidare. Jävla ledarskapskille liksom. För oss var det viktigt att få in spelare som, det kommer blåsa i Djurgården, det är tufft liksom. Vi är nykomlingar, vi måste ha spelare som är skickliga men också som är starka individer. Och det handlar bara om att ringa och ringa och titta och ringa och bilda sig en uppfattning om spelarna. Det finns liksom ingen genväg. Jag skulle vilja påstå att där, alla andra SHL-lag gör säkert ett jättejobb, men det jobb som Djurgården gjorde, det var fan högklassigt tycker jag faktiskt. Och där hittar vi de här spelarna. Och sen därifrån så handlar det väldigt mycket om att övertyga en sån som Charles Hudon, som är en välbetald spelare däröver. Att det är Stockholm som bjuder in till det hela. Många vill ju gärna bo i Stockholm för en fin stad. Mm. Och sen då så handlar det väldigt mycket om att sälja från Kimby, från Honken, från mig, från Marcus. Liksom, vad är vi på väg någonstans? Resan som Djurgården gör. Och försöka bli bättre. Ja. Så är det. Men det handlar bara så på frågan. Hur hittar vi de där? Jobb. Mm. För det ramlar in. Det var man liksom lite förvånad över faktiskt själv att, ja, den här tiden, fast vi spelade då mot Södertälje eller AIK den här tiden förra året. Alltså, hur många listor från scout eller från agenter får man? Alltså det är hundratals med spelare som bara ramlar in. Man har ingen aning vad det är för lirare. Liksom. Ser ju så. Och så har de en CV eller ett elitprospekt som är kopplat sådär. Men sen därifrån så börjar ju jobbet. Mm. Och det är det man måste göra. Och vi vill ju egentligen i Djurgården, vi har ingenting emot att ha bra importer, vi kommer att ha Snively, Hudon, Sisson med flera nästa år också, men över tid vill vi ju försvenska vårt lag.
Ja, ni vill det, det är en liksom målsättning ni har.
Ja, men självklart, vi vill ju ha bra importer. Vi har alltid haft en som är Knutsen eller Thoresen eller någonting också, det kommer vi garanterat.
Norrmän och Djurgården,
Norrmän,
det är bra.
Ja, men det blir väl så. Jag vet inte riktigt, det var Jespen som kom in för många, många år sedan, och sen var det Södergren som hittade Patrik Thoresen för länge, länge sedan, genom att han kände farsan Petter Thoresen med fyra OS.
Ja, just det.
Men att jag tror att Stockholmspubliken, de vill gärna ha några importer som är bra. Mm. Det tror jag, men framförallt vill de se svenska och helst Stockholmskillar i här laget.
Men det är också en bra investering, tänker jag. Alltså så här, får man inte hur mycket valuta för pengarna som helst om man har bra juniorer. Precis. Både för att de sen åker iväg till Nordamerika, så kommer de hem och också är djurgårdare kanske. Ja. Men att de är rätt billiga då i drift när de är juniorer.
Men så är det. Ja. Och det är, men om ni tittar på säsongen i Allsvenskan, så förstod vi att Viktor Eklund och Frondell, som var de två juniorerna, Linus Eriksson till en del också då, de hade ganska tufft för jul, alltså i allsvenskan. Mm. Frondell bara, oj, här, vi ser att han är en jätteskicklig spelare och sådär, men komma in i allsvenskan var rätt tufft. Hade de matcher mot AIK där man kände att försvarsspelet här sitter inte. De har en period där med Fredrik Weigel och Eklund och Frondell som är jättebra i januari, februari. Sen när de är tuffare i slutspelet, då är det mera Klasen, Dicken och de här som tar tag i det hela, tycker jag. Laget tillsammans, men då är det tuffare för juniorerna. Samma sak i år. Jag tror innan de åker på junior-VM så tror jag att Frondell är 13 forward, tror jag, sista matchen innan de åker på junior-VM. Och då fanns, och grejen är, det är en plan med att spela de här killarna mer och mer och mer och mer och mer. Tittar du på en sån som Frondell, som är en underbar kille och kommer bli en fantastisk hockeyspelare. Jag tror inte han tekar i egen zon de första 25 matcherna.
Nej.
Mm. Bra plus minus, bra hit, bra bryt. Tekar nästan alltid i anfallszon. Sätter han i bra situationer, spelar han i bra lägen, spelar han med, och så vidare och så vidare. Så det finns ju en plan med alla de här killarna liksom. Och sen kommer de hem till JVM. De får mätas mot jämngamla. De känner att de är jävligt duktiga. Väldigt duktiga, ska jag säga. Och därifrån växer de här killarna. Så att det är ju, föreningen har ju en plan för de här spelarna. Vi hade haft samma plan för Stokselius, som inte han hade haft fått en skridsko i baksida låret också och var borta längre. Det var en riktigt otäckt skada. Mm. Så att det är inte som så att det händer i januari, februari, mars av bara en lite röta, utan det är så det ser ut, att man planerar 6 minuter, 7 minuter och helt plötsligt. Sen Viggos utveckling, den är svår att förespå. Att man går från, det handlar ju mer om att Josefsson opererar armbågen, helt plötsligt finns det en roll till. Kryger kämpar med lite skador. Fan, spelar vi som första center, vi spelar Viggo. Bra, han spelar 20 minuter och är fan bäst i Sverige under ett antal veckor.
Men det som är imponerande är att ni vågar ju också ge förtroende. Alltså så här, istället för att gå ut och leta efter någon annan center då, som kan ju fylla och Viggo får fortsätta med sina minuter, så ger ni ju förtroende. Och det tycker jag känns lite unikt faktiskt i Djurgårdens fall och vissa andra föreningar, Skellefteå delvis och Frölunda delvis också. Men det ser man inte överallt.
Nej, men jag tror att det handlar om Stockholm. Jag tror att det handlar om att det trycker upp så mycket unga duktiga spelare så att tränarna ser de unga killarna varje dag som känner att ja, men jämfört med han eller han, de är lika bra. Mm. Och ska vi få utveckling, ska Djurgården få utveckling genom alla år, så har det varit att vi har liksom Ottosson och Falken och de rackarna, men det är Niklas Kronvall och Marcus Nilsson, de här killarna som gör kryddan på det hela tiden, som gör resan. Så är det också i Skellefteå och i Frölunda med Stenberg och alla de här rackarna. Så vi, Djurgårdens ambition framöver, det är liksom att bygga en ännu starkare kärna och sen krydda med de här unga killarna som gör resan hela tiden. Mm. För de är hos oss 1 eller 2, eller har vi tur kanske 3 år. Vilket är, vi har ju den här liksom upplägget med NHL som är ju, måste vara idrottshistoriens sämsta upplägg någonsin. Ja. Det är ju någonting som man skäms ju nästan att det ser ut som det gör faktiskt, som svensk faktiskt. Men det är så det ser ut.
Kan du utveckla det lite? För jag tror inte alla förstår. Alltså jag menar bara för lyssnarna skulle också. Liksom.
Nej, men NHL har ju, de bestämmer ju allt i hockeyvärlden. Mm. De plockar ju bara, det är ungefär som om Premier League, England skulle en gång per år säga, vad fan, där killen är Djurgården, han där blonda rackaren, skulle Tottenham säga, liksom, vad hette han för någon som gick där till Tottenham?
Bergvall.
Han tror jag vi ska ha. Vi pröjsar 3 miljoner kronor för han. Och sen
små var, pengar liksom.
Fan var kvar och lekade lite grann, men vi är med och tittar lite grann hur han utvecklas och vi klagar lite grann ifall han inte får spela tillräckligt mycket och då ringer vi till Bosse, du, han får lira för lite där. Och då hotar vi med att ta honom från laget och så vidare. Mm. Och sen då efter säsongen är över, då bara byter vi tröja på honom på 20 sekunder, sätter på honom en Tottenham-tröja och byter på Instagram. Och så får de här 3 miljoner kronorna, eller 4 miljoner kan det bli om allting tickar in. Hela den grejen är ju brutal som det är. Så vi har ju, som svensk klubb, så har inte, Färjestad har inte koll på om Jack Berglund kommer tillbaks.
Nej, just det.
Vi har inte 100 koll på om Eklund kommer tillbaks, eller vad händer med Viggo efter draften. Så att liksom, istället för att kunna bygga vår verksamhet och veta att de här klossarna har, vi har kontrakt med dem, de får köpa de här av oss och så vidare. Så sitter vi och väntar på vad som händer i en organisation, eller med en NHL, jag vet inte vad jag ska kalla det för, som styr hela hockeyverksamheten.
Ja.
Och vi har ju en verksamhet som är superprofessionell, men då får man ju läsa på Instagram. He's gonna make his first professional game. Okej.
Okay.
Vad har vi hållit på med?
Ja.
Det är ju helt otroligt hur det ser ut som det gör. Att vi i svensk hockey går med på att ha det så här är ju ett sånt extremt svaghetstecken.
Ja. Men det här är inget nytt fenomen.
Det är absolut inget nytt
fenomen. Hur kommer man åt det då? Går det komma åt det? Eller kör man sitt race och får vi bara åka med?
Man måste ju få mer pengar för sina produkter.
Ja, men hur,
för NHL är världsliga, det kommer se likadant ut, men du måste ju få mer pengar än det handlar om. Så är det.
Jo, men precis. Men om de inte hämtar dem från Sverige, kommer de att hämta dem från Ryssland eller Finland eller Schweiz?
Ja, men fortsatt ha bra produktion. De kommer vilja ha. Jag tycker att man kan vara kaxig och få mer pengar. Det är dags nu, det känns som. Sen hur gör
det
man
det? Det håller jag med om. Men NHL kanske inte tycker det. Alltså att man har,
nej, men det är ju så allt NHL har skött sig. Liksom. Vi behöver inte betala någonting för spelarna. Och jag gillar ju att spelarna får komma över och tjäna pengar. Det är, liksom, ja. det är klart att de ska få göra det. Det är inga problem. Problemet är bara förhållningssättet som svensk hockey har. Att vi släpper in Pittsburgh och Nashville i Globen mitt under våran pågående säsong.
Mm.
I vår, ungefär som vi skulle åka över och köra en turné med alla våra SHL-lag i deras NHL-arena på en säsong. Liksom.
Ja.
Liksom,
flytta scheman
och HG får inte köra på en morgon för då är det bombhundar för Sidney Crosby på att träna. Och,
exakt.
Alltså, och sen, liksom, det är så mycket tokiga grejer som man liksom bara snurrar i. Varför ska vi tillåta NHL-klubbar att komma in i Sverige under pågående säsong? Överhuvudtaget.
Och det var inte bara Globen ju. Även HV:et var väl avstängt.
Ja, men alltså, det var på gymmet ju.
Ja, och sen liksom, någonstans så äter de ju av. Anledningen till att de åker till Europa, det är för att utöka sina marknadsdelar.
Mm.
Det är ju punkt. Fler ska titta på och köpa, ja, helt enkelt bygga ett starkare varumärke. Varför ska vi tillåta NHL att komma in i Sverige för? Så länge de inte betalar bra för våra spelare. Varför ska vi spela turneringen som är sanktionerad av NHL, World Cup till exempel? Mm. Vi ska ju ställa upp i OS, VM och allt om den som är internationellt sanktionerade delar. Jag tror bara att vi som svensk hockey måste säga bara att vi fattar att spelarna vill spela i världens bästa liga. Vi fattar att man vill komma över det och tjäna massor med pengar. Men Så länge som inte ni betalar bra till oss så vi kan sätta pengar i Farsta, i Haninge, Täby och så vidare så att pengarna filtrerar ner i systemet. Då tänker inte vi ställa upp på NHL. Det är, alltså nu, det är dags nu att någon som är duktig att förhandla, på riktigt duktig att förhandla, som kan uttrycka med, alltså vi har de här påtryckningsmedlen. Ja, men det är dags.
Ja, men rent krasst investerar ju vi pengarna i, alltså det är vi som bygger spelarna som spelar NHL. Ja. Sen är det en mindre del kanske, för det är amerikaner, det är kanadenser, det är tjecker, så, men ändå. Det är ju, investeringen kommer ju från vår gräsrot. Mm.
Ja, och vi behöver pengar in, alltså Färjestad, Djurgården, alltså, vi kanske, ja, vi behöver också pengar, definitivt. Men framförallt behöver ju Focken få 5 miljoner för Frondell. Mm. Ja. Så att de kan bygga
hela vägen ner i leden.
Ja, så att de kan bygga en verksamhet och ha en heltidsanställd, någon som jobbar med spelarutveckling och så. Så att det ligger också i NHLs intresse att ge mer pengar så att vi blir en bättre verksamhet. Mm. Ju mer de snor från oss och liksom stramar åt systemet, desto svårare får svensk hockey att utbilda duktiga spelare. Mm. Så att in med mer pengar, säkerställa pengar, gå ner i verksamheterna på alla sätt och vis. Det gäller ju generellt sett i svensk hockey.
Ja. Jag har en liten grej bara. Gällande nu när vi är där. Han är ju så jävla lång hela tiden. Så att jag
vet, jag snackar.
Nej, men så här. Rekryteringen, för att jag gillar det här du säger. Har ni en heltidsanställd som scoutar eller? På juniorsidan? För det här är ju business. Det här är ju inte så kul att kolla en talang till Djurgården. Ni ska ju konkurrera med Örebro och de här som snor våra talanger från Stockholm och allt det här. Jag tycker det är lite intressant. Hur går en sån process till när ni rekryterar? För det är lite så här, man får inte höra av sig innan hockeygymnasien. Du vet, det är hysch-hysch och man får inte spela. Man måste prata med föräldrarna och allt det här. För att ni, Viggo är ju en Täby-kille. Mm. Det är ju, när man kollar på era talanger, det är ju från, som du säger, Focken, Nacka, Flämpan. Mm. Hur går det till?
Nej, men först och främst vill jag bara säga att vi är ju en produkt av Stockholmshockeyn. Mm. Alltså, när man säger att det är Djurgårdsprodukter. Djurgården nummer ett, så att Djurgårdens ungdomssida är en breddsida. Mm. Sen blir det förberedande elit de sista 2 åren. Annars är det en ren bredd. Det är inte så att, som det var förra åren, då kunde ju Djurgården och AIK fylla på hela vägen. Och så var man bäst i Sverige och så kommer man upp med väldigt massa spelare. Så att alla skulle simma, alla stora fiskar skulle in och simma i ganska få dammar, om man säger så. Nu är det inte, nu vill vi att de ska vara kvar ute i de här klubbarna och sen om de är tillräckligt duktiga komma till vårt HG. Det är det som är hela grejen med det hela, och därifrån ska de växa. Så att vi är ju jättetacksamma för Täby som har Nordmark och Viggo och Viktor Eklund och Haninge, tror jag, och så vidare. Så att de kommer från hela Stockholm, punkt. Och där har det varit så. Magnus Mange här som är, han har varit, Mange Wilin har ju varit i Djurgården i många, många år. Och han har varit halvtidsanställd som J18-assisterande. Och sen halvtidsanställd som scout. Och dessutom har han många år tränat T-pucken. Så han har gjort ett jobb att hitta HG-intaget. Och då har man haft ett antal ideella människor som har hjälpt till att kartlägga Stockholm och titta vilka killar och sådär. Och då har man ju också haft en filosofi att när bygger någon en homogen grupp som är duktig och träna tillsammans. Och ja, men vilka spelare vill vi ha? Och där har det ju gått både, jag menar, ett jättebra jobb, men alla kan ju säga att det har varit väldigt mycket forwards, lite få backar. Det är väl Kalle som Lindbom som sista duktiga målvakten, och vi har väl Adam Engström och Pontus Johansson och backar som har varit duktiga inom åren, men vi skulle behöva kanske få fram lite mer målvakter, lite mer backar och sådär. Nu har vi gjort som så att nu har vi gjort att Mange har klivit ut och blivit helt isanställd scout från och med nu sedan några veckor tillbaks, så att han kommer fortfarande ha kontakten, vilket är jätteviktigt för oss i Djurgården, att han har kopplingen mellan när man kommer in som 15-16-åring och vad Marcus de Boje är på väg här någonstans. Så det finns prognoser hela tiden. Okej, 2 år kommer han försvinna. 3 år blir han för gammal. Mm. Om 3 år så går han från 3D till andra. Alltså det finns tankesätt rakt igenom. Och så försöker man parera det. Sen händer det 1000 grejer på vägen. Mm. Men att det sitter ihop från när man kommer in med Jonas Jansson och Niklas Magnusson och grabbarna på juniorsidan, Martin Lindröst, och hela vägen upp till Kimby och Marcus de Boje, det är ju det hela grejen. Och då skannar man ju av Stockholm, försöker behålla killarna där. Precis som du säger så tror jag att många föreningar ute i Sverige inte riktigt håller i. Det är regler som bestämt, de är på våra spelare här i Stockholm tidigare än man får. Mm. Det är ingen som säger att det är så, men så är det. Vi har klubbar ute i SHL-klubbar som är här och rycker och spelar fast man absolut inte får. Men de gör det inte ändå.
Det kan vara lova förstahandskontrakt. Det kan vara, vi kan gå ner. Det är mycket, mycket.
Det händer massor med grejer. Och jag kan väl till viss del förstå det, eftersom så många duktiga spelare finns här. Och är man då en mindre ort ute i Sverige, vad ska man fiska någonstans? Om man fiskar, det finns fiskar såklart. Men det måste man göra någonting åt. För vi har regler i Stockholm som vi följer. Men reglerna gäller inte för övriga hockey-Sverige. Därför hittar man då spelare i i klubbar här. Och jag vet att många har ju liksom, de har koll på vad som ser ut i Täby, hur det ser ut i alla klubbar här hos oss.
Ja. Hur långt är du från scouting att ha en målvaktsscout, backscout? Alltså det är pengar ska in, men ja. Anställa mig som målvaktsscout. Jag kan ha extra jobb och åka runt här och kolla målis. Nej, men är du med vad jag menar? Ja. Skämta lite. Nej, men jag tänker om man ska ligga steget före.
Nej, men jag tror vi börjar sen när man presenterar Marcus de Boijen som här ny sportchef för herrlaget, så handlar det väldigt mycket om att bygga organisation. Liksom, sen får man inte bli för många så man blir tjock. Utan det måste ju finnas en tydlig arbetsuppgift, ett ägandeskap hela tiden runt det hela. Men i framtiden så ser jag nog att vi är kanske några personer till som jobbar med det här. Det tror jag. Och kanske några spelarutvecklare och sånt där. Det handlar ju bara om pengar det vi hamnade om senast. Liksom att investera klokt och få tillbaka investeringen. Investera klokt och få tillbaka investeringen. Så att vi bygger långsamt sten för sten för sten för sten. Och jag sa det igen, liksom, vi är mesta mästarna absolut. Men vi vill ju vara bästa mästarna liksom, och göra det där siktigt. Nästa år i SHL kommer ju vara minst lika tufft. Alla lag, det är 4 lag i stort sett som tittar uppåt. Sen är det 10 lag som tittar neråt. Det är så det ser ut i våran serie. Vilket är jättetråkigt tycker jag. För det blir ett sätt att spela där det bara är backcheck, klubban på ett puck, boxa ut liksom. Jag läste att Tjome sa liksom att vi har en utmaning med att få hit väldigt kreativa spelare som kanske vill spela i miljö där det liksom tas för fasthållningen. Det kan du se i slutspelet nu.
Ja, det
är ju liksom det är brottningsmatcher liksom i 60 minuter och det är liksom inte så jag vill att hockeyn ska se ut.
Snygga tacklingar istället.
Men, håller du med? Måste vi stävja det?
På 100%. Grejen är för mig är det så att vi ser ju filmningar, förstärkningar, vilket är ett ledarskapsproblem, det är ett föreningsproblem, det är inte ett domarproblem, det är föreningen som säger att hos oss filmar vi inte. Men ibland kan jag förstå det, för det största fusket är ju alla spelförstörande moment som gör att till sist måste du filma.
Exakt.
För det är det som är hela grejen. Om du får en box out, 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 i ryggen, i ryggen, i ryggen, i ryggen, en fasthållning, en hakning och så vidare. Till sist känner du, vad fan, nu måste jag lägga mig ner här. Ja. Så att egentligen är det spel, det är det fusket som framkallar filmningar, kan jag tycka, många gånger. Det är det som är många grejen. Men åt alla de här grejerna, det är ju domarna släpper igenom spelförstörande moment, filmningen kommer. Och sen då filmningen hamnar hos domarna så är alla skitlack på att folk filmar och tränarna skriker till varandra. Det är ju ett föreningsproblem. Om vi har en filmande spelare hos oss, till exempel, om vi tar det, då är det Djurgården som måste ta hand om det. Vi tillåter inte det. Punkt. Inte domaren. Nej. Utan det är coachen, snedstrakt Marcus de Boijen, och funkar inte det, då är det jag som säger. Du filmar inte en jävla gång till, då har du spelat klart. Aha. Det är grejen.
Har ni den?
Den diskussionen, ja. Aha. Absolut. Mm. Och vi har någon som förstärker och sådär. Då får man ju, kom igen, aja baja. Djurgården lägger vi inte ner, filmar inte. Aha. Men jag tror att själva mekaniken, som jag sa, det är för mycket spelförstånd moment som framkallar förstärkningar.
För min följdfråga var faktiskt, och du är inne lite på svaret här, det var, vad är problemet med filmningar då? I fotbollen, där har man inga problem med det. Där är det liksom en tillgång i spelet, att du kan utnyttja den delen för att få med dig en straff eller frispark som Glenn Strömberg en gång i tiden.
Ja, nej.
Men är det varför är det ett problem med hockeyn? Och varför ska vi inte i hockeyn då kunna utnyttja den delen?
Jag tycker att det är rätt enkelt att svara på. Jag tycker det är fusk. Och Djurgården, eller vad säger jag, idrotten i stort är den största samhällskraft vi har egentligen. Alltså det spelar ingen roll om det är handboll eller basket eller bandy eller hockey eller fotboll. Vi är en samhällskraft. Tillåter man fusk inom sporten, då tillåter man fusk den befann överallt. Och jag vill inte ha fusk inom hockeyn. Det är, och jag har själv stått där och accepterat fusk när jag var tränare. Jävlar vad bra. Jag får ett powerplay, vi kanske vinner. Ja, men det är ju så det funkar. Man kryper ju ner dit. Det är ju så det blir mellan Rögle och Färjestad, att först gnäller Tangnäs på domarna bakom och sen så går det dåligt för Färjestad. Ja, då kör Abbott samma sväng här borta. Så alla är ju sig själv närmast hela tiden. Så någonstans måste det där upp på en högre nivå, för att vi i klubbarna kommer aldrig kunna hantera det riktigt, utan det måste ju upp på SHL-nivå och säga att det här är fan inte okej. Och sen måste man ut i klubbarna, och där är det ju ledarskapet i föreningarna som kommer att säga att där gick topplockspackningen. Det är en föreningsdel liksom. Så filmningar, nej, släpper man igenom filmningar, då släpper man igenom massa andra dåliga saker inom idrotten, tror jag. Det är liksom, släpp inte igenom ett skit.
Men är de spelförstörande momenten vi måste komma åt för att undvika att det blir filmningar med andra ord.
Det accelererar nog rugget i slutspelet. Då tillåts det väldigt mycket. Jag tycker att domarna har varit jättebra att tillåta hårt spel. Man får tackla mycket mer nu tycker jag. Och jag tacklar det som tacklingen som det han åker på av Ågren igår.
Ja, just det.
Ja, men alltså sätter sig en jättedålig situation. Jag gillar verkligen vad vi går med det fysiska spelet. Stort beröm till domarna. Men det här spelförstörande momentet, det är en mardröm tycker jag.
Fast de hänger på varandra fan, i 3 minuter.
Men det börjar lite på utbildningsnivå också. Mm. Så att jag upplever, nu har jag varit inom damhockeyn hela livet, men jag upplever liksom att vi utgår mycket från försvarsspelet och ett liksom väldigt tajt defensivt spel där det blir en del av utbildningen. Mm. Inte hakningar och sådär såklart, men alltså att boxa ut och följa med och så vidare. Vilket är också ett problem. Hur ska man komma åt det?
Alltså det boxa ut ska inte ingå i försvarsspelet. Det är röra på fötterna, blad mot puck, kunna positioneras på ett bättre sätt. Alla de här grejerna liksom. Och så får man ta att de skapas målchanser.
Man försökte ju det. Alltså man har ju det. Man får inte boxa ut hur som helst. Men det är ju, och det var ju alla så här noga i början. Mm. För man var rädd att få utvisningar. Men det släppte man ju på sen. Nu står ju alla som du säger och crosscheckar och trycker liksom. Så att då måste man ju också stå fast där. Domarna också.
Ja, och boxa ut kan ju vara med axel också. För det är ju ett koncept som handlar. Alltså det är ju ett försvarskoncept. Ja. Men vissa gör ju det fel och att man fuskar med klubban då till exempel, och då är det crosschecking, då är det inte längre boxa ut, så man blandar ihop koncepten lite grann också. Men man kanske borde kalla filmningar för cheating, alltså att man typ så här mera skambelägger
det. Ja, men det är liksom,
alltså att du fuskar ju, du filmar inte bara, men du fuskar.
Men det är wall of shame liksom, det är bara, det är upp med dem på väggen. Det är väldigt svårt liksom att som ledare kritisera andra när man ofta har någon eller några i sitt eget lag som gör samma sak liksom. Så att jag tycker bara en väg, jag är jättestolt över svensk hockey, jag tycker SHL är en otrolig välskött, bra liga med otroligt bra spelare. Lite för defensiv med för att folk är rädda att åka ur. Alltså lagen är rädda att åka ur. Det är så det är. Men just det här som accelererar under säsongen och blir liksom sitt crescendo nu, den här tiden på året, när det tillåts hur mycket som helst. Det tycker jag är någonting som man måste adressera och göra bättre, helt enkelt. Jag tycker det.
Ni anar inte hur många gånger jag har försökt gå in på semifinalerna när vi kommer in på ett jätteintressant ämne som vi får hålla kvar. Nu ska jag prata om det alldeles strax. Men nu när vi är inne på det här ämnet och domarna och beslut och sådär. Alltså, klubbarna i SHL är ändå med och bestämmer om SHL. Mm. Och då undrar jag, Coach Challenge, är det inte dags för er nu att man ska kunna införa teknologin och utnyttja den som NHL och många andra ligor och turneringar?
Vissa dagar tycker jag det, vissa dagar tycker jag inte det. Jag tycker det är tillräckligt liksom många avblåsningar, det tar tid, det ska kollas och det är var mål på banan, titta hit och dit. Så det känns som att det blir ett moment till som tar tid. Så att jag är lite kluven till det. Idag säger jag nej, imorgon kanske jag säger ja, jag vet inte. Det är som Swish-kampanjen där. Men samtidigt vill man att det ska vara rätt. Man kanske skulle pröva det kanske i Hockeyallsvenskan eller Division 1 eller någonting först på något vis där. Testa lite hur det funkar. Jag tycker att det är spännande i alla fall.
Har de ekonomin för det då? För du måste ha någon typ en videocode, ja, så ska du
precis
in med kameror,
exakt,
och allt vad det nu är.
Ja, nej, men det är nog rätt. Hockeyallsvenskan är också uppdelad i olika skikt, så här, ekonomi och grejer. Några har råd och några har absolut inte råd.
Ja. För vi har diskuterat det här, exempelvis då eran åttondel här mot Malmö.
Mm.
Domslut avgjorde första matchen. Mm. Domslut avgjorde andra matchen. Mm. Det var inte därför vann Djurgården eller därför vann Malmö. Det är domslut, domslut, domslut. Björn Hellqvist går ut och säger att vi får inga powerplay. Matchen efter får de 4 powerplay och 2 mål och vinner matchen. Mm. Tangnäs och Abbotson är inne på själv. Vill man ha den diskussionen?
Nej, det vill man absolut inte ha. Jag tycker att det är jättetråkigt. Jag tycker att det är, vi sa ju ingenting i målet som gjorde att vi tog oss vidare till, eller rättare sagt vann första matchen mot Malmö. Det var ju ingenting som Djurgården var inblandad i. Det var ju kontrollrummet och domarna som tog det beslutet. Ja. Sen var det ungefär som att vi hade någonstans fuskat. Vi stod ju bara som alla andra och funderade, okej, okay, det blev mål.
Ja,
så vi hade inte ett skit med det där att göra. Och sen att det blir en offside som de gör mål på 2-1 mål, det är 5 minuter kvar, tror jag, match nummer 2. Det är sånt, det tycker jag händer hela tiden. Liksom. Det är att det går så fort och det, någonting. Den kan jag överseende med. Men det kanske är en bra coaching challenge. Men jag tror inte ens att vi såg förrän matchen var sluten och sånt. Liksom, det går så fort liksom. Så att jag vet inte riktigt. Jag är mer av att låt domarna ta ännu större ansvar. Att domarna vara domare. Domarna är ju liksom det är ju den vad ska jag säga, i SHL eller Hockey Sverige så är den som, det hamnar ju alltid i. Det gäller att ha ett ledarskap hos domarna, domarnas ledning, som gör att domarna känner sig ännu tryggare och kan växa och sådär. Men jag tycker istället för att plocka in så många grejer runt omkring och det här snacket som blir, så att låt domarna ta mera snabba beslut. Var domare som du var förra året, det kan jag tycka. Nu är det alltid det ska kollas, det ska ringas, det ska dörrar ska öppnas. Det tar för lång tid. Sen det här snacket som händer några gånger under serien, men framförallt han händer i slutspelet. Det är ju återigen, det måste SHL bara se till att ingen öppnar truten om de där grejerna håller på grejen. Man får bråka och slåss på isen och tackla på isen, men allt det där tjafset efteråt, det tycker jag liksom, nej, det tycker jag inte, det är inte SHL-mässigt för mig.
Är det bötesystem då? Eller?
Ja, det är liksom, någonting ska det ska bara smälla till liksom om man utmanar. Jag tycker att det är, det kanske, jag vet inte om fansen gillar att det bjäbbas och grejas och donas och sådär, men själv tycker jag bara, lira på isen, kör på isen. Jag älskar det liksom, den här hårda spelet som blir när något lag har tappat matchen, men man försöker sätta sig respekt eller göra det jobbigt för dem till nästa match. Som här, det tycker jag är, det är hockey för mig. Ja. Men det som sker efter 60 minuter, lägg ner.
Mm. Ja, men lägg ner. Det tycker vi med. Men vad är det vi pratar om? Ja. Varje gång vi slår upp dörrarna här så är det domslut igen.
Vi får ju förbättra oss också, alltså från medias håll, för man eldar ju på det lite grann kanske. Jo. Men det är också så här, inställningen kring att det ska vara rättvist. Mm. Alltså vi ska ha det helt rättvist. Nej, det är inte orättvist från början, för ett lag har ett bättre lag på pappret. Man kanske har lite skador.
Ja, ja.
Så att jag menar att domarna är bara människor. Man får räkna med att man kanske kommer undan med någon utvisning ena gången och sen så får man någon utvisning med sig nästa gång. Men att hela tiden tro att det kommer bli rättvist till 110%, det går inte.
Nej,
och sluta
vi hade ju en situation med Toresen förra året mot AIK. Han tracklade Bagenda.
Mm.
Vi ledde med 2-0 den matchen med 3 eller 4. Alltså. Mm. Vi tycker att det är en jättebra tackling. Bagenda, duktig spelare, hamnar lågt, bra propp. Vet inte riktigt hur det gick till. Men helt plötsligt är Toresen bara en femma och väck från matchen. Mm. AIK vänder matchen och vinner. Mm. Där, vi sa ju ingenting om det. Däremot så liksom eldas det igång runt omkring när man ser att det blir fel. Alltså. Det kan man väl ta att ni spekulerar. Det gjorde jag också i 18 års tid spekulerar. Det är liksom, man måste ha någonting att bygga på. Men att det inte bjäbbas runt omkring det mellan föreningar. Alltså. Det är liksom, om det inte bjäbbas så mycket, då finns det inte så mycket att elda på heller.
Mm. Mm. Mm.
Du har hållit på en timme här, Niklas, som var avsatt. Hur mycket tid har du? Har du tid
att... Jag har en hund ska gå ut med en stund, så det är lugnt. Det känns inte
till. Ja, men då.
Jag blir pissnad.
Ska vi ta...
Där har du den.
Där är början.
Ja, det är han som bestämmer, det ser man ju.
Det är chefen.
Döpt efter...
Salming.
Mm.
Oh. Är det klart?
Ah, fint, fint.
Mm. Nu när vi vänder upp den här bilden här. Vet du, jag tycker det är intressant med den här bilden.
Ja, det där jackan.
Mammakorven.
Men det där är rätt spännande faktiskt, för att jag gjorde den där intervju med Hans Abrahamsson, tror jag, på Bladet. Ingen som sa att jag skulle ta några bilder. Utan jag kom dit med Hasse, skulle snacka lite hockey. Jag tror vi hade förlorat rätt många matcher sen. Ja. Fotografen kommer snart också. Fotografen? Vad fan, jag hade ju satt på någon schysst jacka liksom, någon Djurgårdsjacka sådär. Nej, det gick inte, utan han hade från sidan satt. Jag sa till Hasse, nästa gång får du nog säga till, så jag kan inte gå omkring den där hundjackan som det där.
Långdunan.
Ja, jag ska också.
Jag gillar skorna, det är ju sådana här, du vet.
Ja.
Nej, men den där jackan...
Sådana liksom.
Ja, men det är, vad heter de för något, de här uggdojor?
Ja, men exakt.
Nej, men det där är min hundoutfit.
Jag har själv likadan. Mm. Jag älskar kyla, men jag hatar att vara kall.
Ja, ja.
Alltså, den där jackan är ju, det är fördömligt att du ger ett ansikte här nu.
Det är kallingar, pyjamasbrallor och kallingar bara.
Vart var jag på väg? Ja?
Semifinalerna, tror jag.
Just det, ja. Och sen vill ju såklart alla som följer hockey, men framförallt Djurgårdsfansen, vill ju höra lagbygget inför nästa säsong och tankar och så vidare. Det tar vi också här på sluttampen. Men först och främst har vi två lag som nu är klara för SM-final. Det är repris på finalen för 2 år sedan. Det är Skellefteå och det är Rögle. Båda vinner sina semifinaler med 4-1 i matcher här. Om man inleder då med Skellefteå som återigen är final, i 10:e finalen här nu på 15 senaste säsongerna sedan de blev ett etablerat topplag i SHL. Niklas, vad är det som gör Skellefteå som lag och förening så framgångsrika?
Kontinuiteten på ledarsidan tror jag är viktig. Hermansson kommer in, men det finns ju en stabilitet från Pierre och från Falken där bredvid och massa andra människor som är det. Det tror jag är absolut viktigast. Jag tror att Hermansson kommer in och är en jätteduktig ledare och har gjort det jättefint i Mora. Men han kommer in i ett system som fungerar. Det är det viktiga. Du får det här spelrummet, men det här är Skellefteå, punkt. Mm. Och sen så har de ett lag där bröderna Jonsson, Lindholm, Lindberg, Pudas med flera tävlar väldigt, väldigt hårt. Och genom att de har den starka gruppen så kommer de att se till att det fungerar. Så att jag tror de tävlar på träning, de tävlar på match och så vidare. Och så finns det en spelfilosofi som man bygger på. Så det är de komponenterna. Och de får dit spelare också som vill spela i Skellefteå, för att Skellefteå har chans att vinna varje år.
Ah.
Så att de har gjort det väldigt bra, gjort det superbra i så många år. Jag är väldigt imponerad.
Mm. Mm. Alltså, nu är det klart då ju. Vi var inne lite på att Skellefteå kanske inte spelar sin bästa hockey alla matcher mot Luleå. Mm. Men nu vinner de här femte matchen och blir 4-1 matcher.
Va? Ja, men jag tyckte ändå Luleå sålde sig dyrt där. Jag tyckte de var bra i sista avgörande matchen faktiskt. Och försökte ändå. Jag tyckte orken tog slut lite. Skellefteå är sjukt intensiva, spelar på stora ytor. Otroligt rörligt anfallsspel, allt det här. Så att jag tycker Skellefteå är det bättre laget, punkt slut. Ja. Men Luleå ändå, alltså hade man kanske... Nu kan man ju gå om. Jag pratade med Fröberg nu i morse faktiskt på vägen hit om en helt annan sak. Men... Alltså just det här CHL, när man spelar mycket, kolla Brynäs, Frölunda, vad fan hände med dem? Var ju sämst i SHL på vårkanten liksom, för de har varit överlägset bäst på hösten. Så att jag tror att det tog slut lite. Jag tyckte man såg på Vard som släpper då, vad var det, 10 mål av 14 på plocksidan. Helt plötsligt så hade han världens svaghet och allt gick in på mellandistans och som inte gjort in tidigare. Jag tror att det är trötthet. Men inte för att ta bort alltså Skellefteå, om man säger så här, de hade behövt vara topp 6 tror jag. Just den här att de var tvungna att spela åttondelsfinal också. Ja. Med de här morgontagmatcherna och allting mot Frölunda. Jag tror inte man orkar.
Ja, men och att de fick en så pass dålig start som de behövde hämta hem alldeles för tidigt. Deras push kom ju lite för tidigt, Luleå också. I kombination med fler matcher än vissa andra lag som de spelar CHL. Då. Så de satte sig i en dålig sits från första början. Viktigt med bra start som du pratar om.
Nej, men det är viktigt. Luleå gör ju en... Först och främst är det svårt att försvara ett SM-guld. Mm. Det är jättetufft. Liksom. Ja, ja, ja. Bara den grejen liksom, att komma dit och mindsetet igen. Så jag tycker Luleå till sist gör en bra säsong. Så halkar man ner under topp 6 på slutet där. Och jag håller med till 100%. Jag tror de här fyra eller fem matcherna extra som man har från, liksom, mot Skellefteå, det är ju det som definitivt faller avgörande. Och att Frölunda och Luleå liksom mosar varandra rätt hårt där. Så att hade Skellefteå spelat 4 eller 5 matcher till, då hade det kunnat sett lite annorlunda ut, det tror jag. Mm.
Ja, 79 matcher spelar Luleå under säsongen från slutet av augusti.
Ja, CHL och allting. Ja, det är en oerhört massa matcher. Det är tufft.
Är det för många? Alltså, har vi ett problem med... Alltså, det verkar som att vi älskar att problematisera CHL och inte se tillgången till att komma ut i Europa. Och så här, men jag vet inte vilken...
Nej, men jag tycker nog att CHL är någonting som man ska fortsätta jobba med. Däremot tycker jag att man ska smala av det. Man ska inte behöva spela mot för många svaga motståndare. Jag tycker att Sverige ska vara med. Jag tycker att man ska spela färre matcher, men matcher mot de riktigt bra lagen, så att liksom vi tar det där framåt. Och då ska man prioritera hellre och lägga in fler matcher i grundserien, så vi slipper ha 9 matcher under junior-VM, utan man spelar 3 matcher mellan dagarna bara, så att man liksom portionerar ut serien lite mer, se till att vi har de bästa spelarna kvar så mycket som det går, men att CHL blir mer spetsat, att det inte blir så många indirekt svaga lag helt enkelt som är med.
Poolspel kanske, har jag sett några tankar?
Ja, massor med såna här grejer tror jag. Men jag gillar ju att CHL, det är en annan typ av match motstånd. Det kräver ju en bred trupp. Mm. Det kräver, en bred trupp kostar pengar. Mm. Det är det som är hela grejen. Men jag tycker CHL, man ska fortsätta göra det där bra. Det kommer liksom kanske inte växa till någon jättegrej, det tror jag inte. Men spela på de bästa finska, bästa svenska, bästa tyska och så vidare. Jag tror man ska undvika kanske Polen och jag vet, allt det där för våra lag. Ja. De ska såklart vara med också, men inte där framme. Vi ska liksom inte bevaka till Katowice en veckodag liksom och spela, eller var det nu är någonstans. Så att jag definitivt, Skellefteå har också spelat många matcher, men i slutet av säsongen så handlar det mycket om spelare, rätt form, rätt skador och spela färre matcher.
Ja, verkligen. I den här matchserien då, som Skellefteå vinner och slut Luleå, så tar också en era slut här. Linus Omark. Mm. Det tog slut för ett år sedan, men nu comeback i år. Men framförallt då Thomas Bylund Berglund, 33 år i Luleå totalt sett. Lämna nu.
Mm, det är lite stor skor att fylla för Dennis Hall. Så är det.
Om det blir Hall, ja.
Mm. Jo, men det blir väl Hall och så...
Får se.
Ryktas det lite om Ahlbrandt, va, tror jag. Per Ahlbrandt, ja. Oj då. Master, men det vet inte om det är klart. Men det ryktas om det.
Okej. Okay. Hur stor profil är han, Niklas? I Bulan alltså?
Nej, men såklart har man liksom levt hela sitt liv i elithockeyn som han har gjort. Och han har lämnat 50 skyltan en gång, va, och åkte till Gävle. Och fick stryk på övertid mot HV. Så han gjorde ett jättejobb i Brynäs också. Så att han hade kunnat ha haft 2 SM-guld i Bulan. Det är ju så små. Han kunde ha haft 3 förlorare mot Sade mot Färjestad för några år sedan också. Sist 7 avgörande var det först. Så han har gjort ett jättejobb där uppe. Men han är också en produkt. Han är säkert otroligt viktig för framgången i Luleå. Men också att Luleå också har byggt någonting som funkar. Så att det är kul att han får prova på någonting annat. Och spännande också att om det nu är Hall, de kanske spelar SHL med Karlskoga, man har ingen aning liksom. Men vem som än tar över där uppe, så får de ta över ett system som fungerar. De har en bra bas i sitt lag, tycker jag. Och Bulan har gjort ett jättefint jobb. Fantastiskt jobb.
Ja, SHL tappar en profil.
Ja.
Vi har pratat lite tidigare om att SHL tappar profiler. Mm. Att det inte kommer några nya profiler. Är det för profillöst i SHL, tycker du?
Nej, men alltså det ser, hela samhället ser väldigt annorlunda ut. När jag var tränare så var det Borken och Jortika och Lahtinen och fan, Osten och allihopa, de sprang på Flemming och de, det var ju, då var det High Chaparral. Det var Bostedt stod och så vidare. Så att det ser ju annorlunda ut på tränarsidan, menar jag.
Aha.
Och sen har det på spelarsidan så är det ju också det annorlunda. Alltså hur man får vara, vad man får säga, vad man får skrika och så vidare. Så allting i samhället är ju liksom, det har ju en sån här överallt och det, så det blir ju så. Däremot, jag tycker nog att SHL bättre och bättre på att bygga sina spelare, franchise-spelare och sådär. Det tycker jag. Det kan bli bättre. Vi kan bli mycket, mycket bättre i Djurgården. Men... Och sen kan jag väl tycka att Bulan åker iväg då till var han nu ska någonstans. Kom hem igen och fyll på med lite ny energi. Det här lärde jag mig i Tyskland eller Schweiz eller var han handlar någonstans. Liksom.
Så Köln, att jag... Jag är klar för Köln.
Är det Köln? Okej. Okay. Men jag gillar ju, tysk hockey går ju framåt som tusan Köln och 18 000 varje fight och bara tryck. Liksom, så att om Bulan är där nere några år så kommer man tillbaka till någon klubb i Sverige. Då kommer man liksom göra våra liga lite bättre. Så jag gillar liksom stillastående vatten luktar ju fan illa. Så det gäller att ha lite rotation på grejerna.
Ja, 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 verkligen, verkligen. Ja, och dessutom då har de fått med sig då Rögle nu till finalspel här då. Alltså en repris då, som sagt då från 2024. Storheten med Rögle. Alltså nu, de torskar ju tre första mot Färjestad.
Mm.
Så de har alltså vunnit 8 av de 9 senaste matcherna. Snacka om att hitta någonting här i slutspelet.
Mm. Nej, grymt. Ledde de 5-0?
Ja, exakt.
Liksom, tappa en sån match, den borde kunna leta oss in i huvudet bra. Jag tyckte däremot att matchen mellan Färjestad och Rögle var väldigt jämna.
Mm.
Kunna gått lite hur som helst det där. Men att fortsätta hålla i det där och vända det där, det är stark grupp, stark gäng. Mycket, mycket bra gjort.
Mm.
Ja, verkligen. Vad tänker ni om finalen då? Hej nu, Hanna.
Nej, men det blir en jävla final. Det blir två mest intensiva lagen kanske ihop med Frölunda, tycker jag. Som pratar intensivt, sen var ju de ganska runda och sådär. Och inte så spetsiga, men de är intensiva och orkar trycka den här maskinen. Och det, så att jag tycker att det är nog den roligaste finalen att titta på hockey, för hockeyälskare. Rögle, eller Växjö kanske är det här djupet vi pratar om. Eller förlåt, Skellefteå, att de är... De är favoriter såklart på förhand, hemmaplansfördel och allting. Men Rögle, jag säger det, fy fan. Sättet de körde över Växjö för Björn Hellqvist, han hade ingen plan B. Det var någon liten period igår liksom, där man såg, okej, nu orkar Växjö trycka tillbaka och hitta en väg ur Rögles forecheck.
Mm.
Men intensitet, alltså Tangnes, det är också spännande. Tangnes har varit borta och vunnit massa guld. Jag tyckte också hur han coachade. För han fick ner på farten på Färjestad.
Ja.
I kvartsfinalserien. Vände det. Nu slickar jag röv på Tangnes. Det är inte mer. Men jag tycker att man har sett att de har hittat ett mothugg mot Växjö. Så de kom in. De gjorde massa mål på Åman. Som, det gick inte att komma in på Växjös försvar. Nej, kanske jag sa. Du kanske inte sa det. Men,
ja,
och det löste han ju galant. Ja. Så att jag är imponerad hur man liksom... Hur man bryter ner Växjö.
Ja, men vi
totalt.
Ja, exakt. Vi var inne på att Färjestad var ett helt annat motstånd än Växjö. Så, och de mötte ju både liksom ett ganska öppet försvar. Där ett Färjestad som gillar och spela lite som Rögle. Alltså intensivt fysiskt och liksom ha mycket puck. Ja, exakt. Och det lyckades man liksom hantera. Men om det stod 3-0 i matcher så lyckades man ändå hitta ett sätt att vinna de matcherna. Sen Växjö som är oerhört disciplinerade äger mycket puck för att de har ett liksom kvalitativt passningsspel. Och oerhört duktiga i powerplay. De har gjort en del powerplaymål på Rögle också. Men man hittar ett sätt att ställa om och justera de där små detaljerna som gör att man då också men bryter ner deras styrkor på något sätt. Men jag tror att i matchen alltså i finalserien mellan Skellefteå och Rögle kommer, nu ska jag prata fotbollsspråk, fasta situationer, alltså tekningar i anfallszon och defensiv zon vara avgörande, för då får du börja med puck. Båda de här lagen vill ju äga puck för att liksom ta överhanden i matcherna och liksom börja skapa situationer, och också special teams då såklart. Det kanske inte är en raketforskning, men det är där jag tror att den här finalserien kommer att avgöras. Verkligen, tekningar är så mycket viktigare än vad vi faktiskt pratar om ofta för att få spela sitt spel och inte jaga hela tiden.
Det ska bli kul att se. Jag tycker också Rögle är ju väldigt fysiska. Vi pratade lite om det här med Växjö, att de är ganska mjuka, eller de har ju, vad heter han, hjälper nu som bästa spelaren,
Rasmussen.
Han är fysisk och så här. Men de har inte så många som liksom, lite som man pratar Karlskoga-finalen nu, men Karlskoga måste ju spela fysiskt, för att Löven är ju, det är lite mjukt så där och skickligt liksom. Men det tycker jag att man gjorde så jävla bra. Man käkade upp dem fysiskt och liksom checkade sönder dem, intensiteten. Och man fick Växjö, som jag tyckte, alltså de är ju, säg emot mig om jag har fel, kanske puckskickligaste backsidan, ja, ihop med såklart Rögle då, fick de att se mediokra ut. Mm. De kastade handgranater till varandra, de var ju helt förskräckta.
Ja, 5 skott på 35 minuter.
Mm. Nej men allvarligt, jag är sjukt imponerad. Men det ska bli kul att se, för nu möter de ju ett annat kardiolag kan jag säga. Mm. Alltså Skellefteås fys, det vet vi alla som håller på med. De och Frölunda har ju ett rykte om att ha bäst fys liksom. Skellefteå framförallt, kardio och Frölunda lite mer styrka. Så att det ska bli sjukt kul att se hur... hur fan det här går alltså.
Mm. Ja, visst.
Men, jag är redan...
De säger ju, Skellefteå är favoriter. De ska vara väldigt bra om de ska slå oss, säger han ju då.
Ska sälja sig dyrt, ja.
Niklas, vilka har du som favoriter? Skellefteå eller Rögle?
Ja, du. Båda två jättefina målvakter. Skellefteå har 2, tycker jag. Inget problem. Rifalk är väl bra också i och för sig, men jag tycker 2 bra målvakter. Backsidan är Skellefteå, om jag vet inte, ska Podas lira eller inte?
Nej, han är borta. Resten
då? Det var en jäsen guld senast, han var skadad också i och för sig. Men jag tror jag är en liten avbräck när man börjar möta Rögle som kommer att spela med ett jättehögt tempo, lite mer fysiskt och sådär. Jag tror Rögle har en liten uppsida faktiskt. Jag tycker att de har sett otroligt bra ut. De hanterar skador på Ekestål Jonsson, på Freeman, på lite annat sådär. Jag tycker att det ska bli en jättespännande final med 2 lag som kommer bjuda på en väldigt fina matcher. Så att nu ska jag faktiskt titta jag också. Så det är 2 som har byggts lite olika. Skellefteå bygger ju sin verksamhet på lite olika. Och Rögle då ett annat sätt. Och så Rögle som har, ska jag säga... lite snabbare byggt ihop ett väldigt bra lag. För de är ju ett väldigt starkt lag. Jag gillar ju liksom hur många spelare där som tar ett stort ansvar. Och när man säger att Tangenäs, som är säkert otroligt skicklig ledare, men också handlar det väldigt mycket om att de här Olofsson, och de är väldigt erfarna och liksom läser om situationer och spelar mot de bästa spelarna. Och så där. Så att, det är ju som att Rögle har fler etablerade, min uppfattning, fler etablerade bra spelare i sin trupp än vad Skellefteå har i sin trupp. Så att få se hur det spelar ut. För Skellefteå bygger mycket, om du tittar på centersidan så är det 2 etablerade, 2 rätt oretablerade och så vidare. Så att, det blir spännande. Det blir en jättefin final blir det i alla fall.
Mm. Sjöström har gjort ett bra jobb. Jag älskar ju hur de bygger det här med gritten och allt det här. Men det ska bli, jag tror nog också lite plus Rögle faktiskt.
Mm. Du ska få lägga ut orden på måndag.
Ja, nu när Viken liksom, han lägger upp det. Det är vuxet. Ja, men det är vuxet. Mm. Och sen så har de ju 2-0 här. Eller vunnit 2 senaste i serien också.
Så är det. Ja. Torsdag nästa vecka drar det igång. Så torsdag. Det är lång väntan nu.
Är det torsdag?
Ja, Rögle tar 3 dagar ledigt från verksamheten helt och hållet. Att man kan göra det i slutspel känns ju...
Ja, men det gör de rätt.
Det är ett kvitto på att de har varit väldigt bra här.
Och inte Palma allihop här.
Nu ska vi ta och kika in på spelmarknaden hos våra partners från Unibet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, ett lag ska ju ta sig upp till SHL och finalen är ju i full gång där. Björklöven har ju tagit en 1-0-ledning och nu är det ju match ikväll igen. Och här har vi ju en trippel som vi har boostat. Det är Björklöven eller oavgjort under ordinarie tid. Och att Tellström, genombrottsmannen den här säsongen som har haft poäng nu på match i rad, gör minst 1 poäng och att det blir över 4,5 mål i matchen. 3,50 gånger pengarna har vi boostat upp nu till 4,30, Hanna.
Ja, men 20 mål i grundserien på Tellström, så att jag tänker att viktigt att ha produktion på honom där direkt, så att det är ett bra spel.
Oh ja, verkligen. Mm. Och mål blir det också, Heino?
Lycksele. Ja, men mål blir det. Det blir det, absolut. Jag tror Karlskoga behöver nog sno den här matchen alltså.
Det är så?
Ja, men jag tror det. Jag har ju tippat 4-1, 4-2 på sin höjd. Jag tycker Löven har liksom, det är så komplett så att det ska väl vara det som gör att de, alltså för att alltså fysiken, det är det som gör att Karlskoga kan sätta emot någonting här.
Ja.
Det är liksom, jag har aldrig sett, eller aldrig ska jag inte säga, ni hade ett jättebra lag när ni gick upp och HV och allt det här, men de har otroligt bra lag i år, Löven, på alla positioner. Ja. Och så har man faktiskt Bogen som gör det väldigt bra, han har satt ett bra grundspel som funkar, så att, ja, jag vet inte. Jag tror att de klarar det här ganska galant faktiskt på 4-1, 4-2.
Ja, precis. Så är det. Unibet.se/hockeymorgon. Där surfar ni in för att ta del av det här spelet plus många andra. Hockeymorgon alltså. 18-årsgräns är det som gäller. Upplever du eller någon när ett problem med spel så finns alltid stödlinjen.se.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Bra jobb alltså. Jättebra. Så liksom, tänk att vara så, ja men passionen för hockey.
Ja.
Fantastiskt.
Verkligen, verkligen. Vi sitter och snackar vidare här utav om den hockeysvenska finalen ju.
Jag vet inte, är det fjärde raka finalen som Daniel Brodin är med i. Alltså han hade så på istid hos oss, väljer att åka upp till Löven, lämna sin familj långa stunder hemma för the love of the game liksom. Det är kärleken som han visar till sporten och kommer upp dit och tar en roll som han alltid gör. Och nu har han börjat producera i slutet av den här säsongen också liksom, gör snygga mål och sådär. Så att nej, jag är grymt imponerad av Brodin som liksom, nej, jag ska fan lira. Punkt. Får inte lira här så ska jag lira någon annanstans.
Viktig spelare. Han var ju viktig för er förra året. Alltså,
väldigt viktig.
En central roll på något sätt i slutet.
Han, Greve och Rensfeldt var ju helt avgörande i vissa matcher. Södertälje och AIK och sådär. Så att de gjorde en jättefin avslutning.
Ja. Väldigt bra. Såg någon bild där nyligen också? Han ser ganska så vältränad ut.
Ja, men det är han alltid. Han bor i omklädningsrummet och förbereder sig minutiöst, Brodin och sådär. Han är, nej men det är en förebild på alla sätt och vis. Ja, verkligen.
Verkligen. Nu tror jag folk vill höra lite om kommande säsong också. Vad har ni på gång egentligen? Vad är klart och vad är...
Ja, men det som är skönt med Djurgården i år, det är liksom att vi har ju en stor massa spelare som är kvar som vi kan bygga vidare på. Vi tror att många spelare i våran trupp kan... Eller vi vet att många spelare i våran trupp kommer bli bättre. Om det är importer som gör sitt andra år eller om det är spelare som gör sitt andra år i SHL och så vidare. Och så att målvaktssidan är klar, backsidan. Där tycker vi att Filip Holm gjorde en väldigt fin säsong så att han är nöjd med att han spelar två år till. Vi tror Gustav Lindström kommer göra en bättre säsong efter väldigt lång säsong i fjol där man kommer hem midsommartid. Alltså det blir ingen återhämtning för de här killarna.
Mm. Erik Gustafsson fyller La Ledja bra eller?
Nej men Erik är ju såklart, vi är ju superintresserade. Problemet är, vi kan ju inte avslöja vilka spelare som är klara förrän som spelar klart. Det är ju så, det finns i den grejen liksom. Och det får man ju respekt för. Sen håller ju folk på att spekulera och de rackarna i Expressen håller på att spekulera hela tiden där. Så att, men vi är ju bättre tid. Vi har ju signat ett par backar som vi kommer att berätta snart och vi har signat någon forward som vi kommer att berätta snart också. Så att, men den stora grejen tror jag är att vi har tränarteamet gnuggat sin tredje säsong. Vi ska vrida och vända lite på det. Vi har målvaktssidan som är klar. Hävelid, Marmelind, Hellberg, stabilt. Vi kommer sätta här för det såklart, det är ett bra allsvenskt lag som får fortsätta. Man glömmer bort att han är bara något år över 20 liksom.
Ja, precis.
Vi tycker att centersidan där är med Håvard och Josefsson och Viggo Björk liksom ser bättre ut. Vi ska väl in med kanske en center till eller få se hur det blir med Kryger som vilar lite grann. Kryger vill ju liksom landa och känna hur funkar kroppen, hur känns det och knoppen. Är jag beredd att köra igen och gnugga?
Där finns inga beslutfattare ännu.
Nej, vi ger han den tiden vi har själv helt enkelt. Ja. Så att just nu så räknar vi inte med Kryger, men han är extremt välkommen tillbaka. Vi vill att han spelar, men han måste ju själv känna att nu är läge att gnugga igen alla de här träningarna. Och han gjorde vilken säsong han gjorde, med att bara hoppa in på det liksom. Han spelar säsongen skadad, punkt. Ja. Han spelar kanske på 75% av sitt kapacitet med all sköns problem. Så att det måste liksom alla som gillar Djurgården, superkredd till Kryger. Jag blir nästan grina när jag tänker på det. Wow. Sen har vi liksom de här unga spelarna som Stockselius och vi har Viggo Björk och vi har Marcus Nordmark och några till som står och knackar på dörren. Vi ska göra samma resa som Viggo gjorde en resa redan i fjol och Stockselius fick ju spelarna på det skadade på slutet, men det ska liksom göra samma resa med de yngre killarna. Vi har ju några killar bakom dem också, Dorian.
Nord, va?
Ja, Nord, får vi se liksom vad han tar vägen någonstans då. Han är ju en, han skulle nog, jag tror att Nord som var jättebra senast mot Frölunda här i andra SM-finalen, men jag tror att han bespöar allsvenskan, tror jag. Det är nog lagom för han.
Droppar de här, hur många tror du kan ta klivet till nästa år redan?
Nej, jag tror ingen av de här killarna kommer gå in. Hade vi varit allsvensk lag, då hade det lättare att knacka på dörren som fick göra de andra killarna, men nu är det liksom SHL och ska vi... Nästa säsong kommer ju bli minst lika tuff som den här. Då måste liksom hela truppen lyftas hela vägen sedan. Och det blir naturligt. Lägsta nivån fortsätter att höjas och högsta nivån ska höjas. Liksom. Allting bättre. Och då måste de här killarna som Drott och Nord och kanske några till, de får ta svängen genom... De får ta andra svängar helt enkelt. Fast de är jätteduktiga spelare. Det finns inte plats för hur många juniorer som helst. Liksom. Då får vi problem.
Men det är Viggo, Theo och Stockselius.
Viggo, Theo och Nordmark. Då. Det är de som är liksom kommer
kul.
Vara.
Kul att se Nordmark också. Mm.
Precis. Så att vi hoppas på det i alla fall. Och sen så som Marcus. Det är också viktigt att tänka på. Liksom. Om du har en Theo Stockselius eller Marcus Nordmark. Spelar man inte han i fjärde linan som har andra uppgifter, utan han ska ju spela topp 6 eller topp 9 och spela offensiv. Sätta han som i Frondell, sätta han i offensiva teckningar och sånt där.
Bra omgivning.
Så det är att spela dem i rätt miljö, och får de inte rätt miljö hos oss periodvis, då får de rätt miljö i allsvenskan tills de utvecklas. Och så det är ett litet pysslande då. Ja. Men den stora grejen, jag har säkert massa frågor, det är att den stora majoriteten av truppen är redan satt, liksom, vilket känns skönt.
Ja. Verkligen.
Är du orolig för att ni tappar? Ni, det är lite spelare som tackas av oss här som har det. Så just vikten av Kryger kanske blir väldigt viktigt att ta kvar. Är du orolig för att det blir lite identitetsskifte?
Ja, men det är jättebra att du säger det. För det tror jag är den stora grejen med alla lag när man tackar av för många, vad ska jag säga?
Stomme. Eller?
Ja, kulturbärare som sitter. Det är liksom den processen är jätteviktig att behålla. Så man hinner slussa in nya kulturbärare. Nya kultur. Och den svåra delen för alla SHL, det är att tillverka flera Blomgrens. Alltså som inte är tillräckligt bra för att spela NHL och få chansen, utan de är ändå väldigt, väldigt bra hockeyspelare som, liksom, som kan bära identiteten i organisationen över flera år. Där har ju Skellefteå lyckats, som har fått hem Per Lindholm i en bra tid, Oskar Lindberg kommer in i en bra tid, Pudas som är och så vidare. Liksom att man hittar de här skickliga SHL-spelarna som inte sticker utan de är kvar.
Just då två också är svårast. Det är flög ju också rätt. Ja, och sen åkte man ur, så att...
Nej, men det är jättetufft.
Det är en rolig utmaning.
Det är en jätte... Det är, alltså, vi tror att vi kommer ha ett ännu starkare lag, men... Det tror alla andra lag är så väl också. Så är det. Det är tufft.
Avrundningsvis då. Jag vet, jag hade just det.
Kör då.
Det var en fråga som kanske kommer att reta andra Stockholmslag lite grann. Men Djurgården är oerhört framgångsrika på supportersidan. Även på hockey. Alltså det är ju slutsålt varenda hemmamatch i princip. AIK, det ekar tomt. Vad gör ni bra?
Jag tror att relationen mellan... mellan laget och fansen, supportrar, tror jag har varit starkt de senaste många åren, tror jag. Vi hade väldigt fina publiksiffror även i Hockeyallsvenskan, 7,5 eller 8 nästan 1000 där också. Så att jag tror att de kan identifiera sig med det som sker i sporten, de känner att de blir informerade, jag tror att de känner att de är med på liksom den här resan som klubben gör. Och sen så finns det med fotbollen har ju otroligt med folk också. De är ju, fotbollen är väl storebror. När jag var inne i början på 90-talet, det var ju hockeyn storebror. Fotbollen är tufft. Men nu är det liksom som att fotbollen är fortfarande storebror, men lillebrorsan har blivit bra mycket starkare som vi är. Och vi är, det som är häftigt är att det finns en synergi. Jag vet att ledarna pratar och umgås lite med varandra mellan fotbollen och hockeyn. Jag hamnar där. Så att det finns att vi börjar hitta varandra liksom i fotbollen och hockey, vilket jag tycker är superspännande, så vi kan lära av varandra. Men det är en jättefin fråga och den är extremt viktigt att ta med sig. Hur fortsätter vi hålla den här relationen mellan fans och sport? Själv känner jag liksom att det finns inte fans och sport, det finns bara ett Djurgården liksom. Och det är det jag känner även liksom rent sportsligt. Det finns inte damer här, junior och ungdom, det finns bara ett Djurgården och alla är lika viktiga. Och över tid så drömmer vi om såklart att ha en träningsanläggning där de som gillar Djurgården kan komma och kolla på vända träning, kan kolla på liksom hänga, äta på våran restaurang. Och det är inte att ungdom där är myren 1 och damerna är myren 2 och vi håller till på hovet. Och ska man in och kolla på en träning så säger vakten nej, för du får inte komma in och kolla för att du är inte anmäld att komma in. Vi har ju inga som kollar på våra träningar för att vi får inte komma in genom vakten. Och de som sitter i vakten gör ju bara sitt jobb.
Ja.
Men det blir ju på ren svenska, det blir jävligt tråkigt. Så att över tid så vill man ju, fan, det sitter 100 man och kollar på träningen då, vad roligt. Så vi skulle vilja komma dit som man har möjligheten att göra i många andra föreningar i Sverige. Relationen, att man känner sig informerade, jag tror att det är en av de viktiga grejerna. Och sen att vi har haft ganska spännande spelare de senaste åren, många år. Det tror jag är viktigt.
Jag måste bara avslutningsvis fråga här, alltså angående, ni kan ju bli svenska mästare imorgon med U20-laget. Jätteviktigt för er såklart, men den sura potatisen, det som har snackats om, det är ju Viggo Björk, att han inte får med att spela U18-VM. Vi diskuterade det, och den kunskap vi har samlat på oss, tycker vi att det är helt sjukt att man stänger av en spelare som vill lira i sitt lag, som får som genom utbildningen, som kan ge föreningen ett SM-guld. Att han inte får lira med landslaget. Jag vet inte om du har någonting.
Nej, jag har samma uppfattning också. Det är ju, först och främst är det Viggo själv som har drivit bollen. Vi har inte, Djurgården har inte sagt någonting. För Nordmark och Sirat åkte ju, de tyckte någonting annat. Och Viggo körde vidare. Så att han har helt tagit det där beslutet själv. Och han möter media själv. Och allt, det säger ju lite grann om Viggo. Han är ju annorlunda killen på ett fantastiskt härligt sätt. Sen så tycker jag liksom att hanteringen av det här var ju märkligt, en lång period mellan matcherna på vägen fram. Vi ville flytta fram matcherna så att flera kunde spela. Frölunda ville inte flytta fram matcherna så vi kunde spela. Och sen den här junior-VM som är för 18 åren. Det är en fin turnering såklart, men den stora är ju Linka. Nu har ju liksom USA och Kanada inte ens framme i sina slutspel än. De kommer ju flyga in någon gubbe hit och dit. Och vi har ju historiskt sett också flygit in spelare till den här turneringen. Så att jag tycker att det är klantigt hanterat av Hockeyförbundet får man säga. Och extremt föreningshärligt av Viggo Björk. Tycker jag. Men tråkigt för de fyra Frölunda killar som inte är med och tråkigt för våra två killar som inte är med som har kört hela säsongen och så får man inte vara med och spela. När Svenska Hockeyförbundet tycker att vi ska verkligen utveckla J20-serien, det är viktigt att spela viktiga matcher, men de bästa spelarna kan inte vara med. Mm. Eller bästa, det var ju de J18-spelarna i alla fall. Skitkonstigt.
Det finns ju stor sannolikhet att Viggo Björk blir en ledande spelare i NHL. Alltså en av de bästa i sin kull i Sverige. Och så ska man då, som i Sam Hallams fall nu då, försöka jobba in ett lag till OS och till VM och sånt. Och så känner man att man har blivit sviken en gång. Jag vet inte om jag aldrig förstod grej av det, ja, men det känns som att varför ska man inte förädla den här diamanten som man har nu?
Ja, men
man
särbehandla
honom då, för att han är ju så pass bra.
Ja, men jag tycker också att, så här, att spela en avgörande SM-final kommer ju ge U18-landslaget väldigt mycket bättre förutsättningar att också vinna en U18-VM-final. Alltså, man samlar på sig massa erfarenhet alltså, som liksom ska in och omsättas på en väldigt kort tid i en VM-turnering. Jag fattar om det hade varit överlappande så att VM-finalen spelar samtidigt. Det klart man inte kan flyga in någon som inte varit med under gruppspel eller sådär. Eller det kan man ju också göra.
Sedina.
Kolla på William Nylander och Sedinarna. Alltså, såklart. Alltså, det här är väl liksom lite så U18s... Alfredsson.
Det som är märkligt är ju att eventuellt en femte match... Det är ju dagen innan alltså JVM börjar.
Ja, exakt, ja. Det är ju så tidigt. Liksom.
Så att jag menar, i värsta fall så får man ju flyga dit en sån som Viggo Björk eller allihopa till första matchen. Mm. Det spelar vi. Nu ska man spela mot Tyskland, man ska spela mot Kanada. Jag förstår att Johan Rosén som är en jättehärligt bra förbundskapten, vi har en jättefin relation med han. Men, och han sitter ju låst med alla beslut som tas runt omkring han, men vad fan, då får du väl spela med 15 man fram till det. Eller så gör man det enkelt först och tar ut lite andra spelare och så får du väl plocka bort dem på vägen fram. Det, för det gör man ju i alla turneringar liksom.
Ja. Samma NHL, långt slutspel.
Ja,
samma
att,
sak. Hade man tackat nej till Daniel Alfredsson när man kommer och bara nu en OS-final.
Och sen är det JVM för 18-åringar. Det är stort för grabbarna såklart. Men den turneringen är ju en liten turnering egentligen om man jämför med den riktiga junior-VM som går jävligt dåligt varje år i och för sig för oss. Men det är så det här är mer liksom scouter, tittar, positionering, första runda, andra runda, tredje runda. Så liksom de bästa spelarna är ju inte med i den här turneringen. Ryssarna har inte varit med sig ett antal år, vilket är helt rätt. Och sen kommer de inte de bästa kanadensarna, de bästa amerikanerna. Och vi låter inte Viggo åka med och lira. Så att jag tror det blir många fel samtidigt här faktiskt.
Mm, verkligen.
Jag avslutar med frågan som jag inledde med att vi skulle försöka få svar på. Mästarna Djurgården, inget guld på 25 år nu, 2001. När blir ni svenska mästare igen på herrsidan?
Nej, men förr eller senare blir vi ju det. Det är ju helt klart. Vi driver ju mot att bli bäst. Det finns alltså SHL är ju tufft som tusan. Svaret jag kan ju säga att Djurgården kommer att vinna igen. Ja. Punkt. Det är så det är. Sen om det tar 3 år eller 8 år, det är ingen aning. Men vi får börja med att vinna ett junior-SM till.
Och så det är inget uppdrag 2031 som alla sportchefer brukar ha. Då ska vi vara i.
Nej, men det blir så konstigt att säga liksom. Den här målsättningen att sätta upp 3-årsplaner, 5-årsplaner. Ja. Jag gillar inte alls det. Jag känner bara att vi har en plan som bygger på att nej, men vi utvärderar varandra och vad vi gör varje dag. Och jag har ju, alltså min roll, så jag har ett jävligt tålamod när det gäller vinster och förluster. Mm. Alltså resultat. Men jag har inget tålamod med dåliga beteenden. Mm. Det är det som är hela grejen. Mm. Det är det vi bygger allting på. Vi har alltså vinna, förlora, SM-guld för juniorerna. Det är jättekul om vi vinner. Vinner vi inte, strunt samma. Men beteenden varje dag, det är det man inte har något tålamod. Det måste vara rätt beteenden. Det är liksom det är det som är viktigt.
Ja. Underbart, Niklas. Otroligt intressant samtal och tankar och sådär. Vi kan sitta här hela helgen om det var så. Men början måste ut.
Tack för att jag fick komma. Ja. Tack så mycket.
Jättekul. Det var kul och lät jävligt. Låter som ni gör något bra där hela vägen ner. Kul där med scouting. Jag fick svar på mina frågor. Jag tycker det är jävligt intressant.
Mm, ja.
Och kör hårt nu i nya rollen också.
Mm. Just det.
Tack så mycket.
Ja, verkligen.
Tack.
Och vi ses och hörs igen på måndag. Då ska vi snacka upp såklart den SM-final som väntar. Och ta ett riktigt grepp om den hockeysvenska finalen. Vi hörs då.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.